Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gå upp den här visionen om en gammal Rocky-film. Så här skitigt och sunkigt och man liksom ingen glamour. Man bara tränar hårt. Man bär så här trästockar i skogen liksom i snön och så här. Och det var någonting som bara lockade mig. Jag bara kände fan, det här är vad jag vill ha. Lite som en missbrukare som får gå till ett rum där det är fullt med knark. Det var så här, det här vill jag ha. Fan, det kan täcka alla mina behov. Slog det mig. Jag kunde inte läsa. Det kan inte stämma. Jag gick ut i köket, försökte läsa och insåg att jag har tappat läsförmågan. Alltså jag kan liksom inte få ihop det. Det bara, som man ser ibland så här på tv-serier eller barnprogram när siffrorna bara så. Bara. Men jag tror de har någonting emot mig. Alltså det ligger någonting djupare där. För att jag har... Jag vet inte. Jag har aldrig fått frågan. Jag har nog aldrig ens varit nära. Jag har nog gett upp den drömmen.
Efter endast 2,5 års träning hoppade Linus Törnblad 2,30 och blev därigenom en av de 10 bästa juniorerna i världen genom tiderna. Resan mot VM och OS-guld såg ut att vara spikrak, men vid 25 års ålder så tog det tvärstopp. Vad hände? Hur hamnade han där egentligen? Och vad kan vi andra lära oss av detta? Linus var en av de första som berättade om psykisk ohälsa bland elitidrottare. Ett ämne som är väldigt aktuellt, inte minst med tanke på sommarens OS, där bland annat USAs gymnastikdrottning Simone Biles avbröt tävlingarna. Vi pratade också om varför höjdhoppare röker, familjens backgammon-tävlingar, samt ställer frågan till SVT, varför blir inte Linus Törnblad inbjuden till mästarnas mästare? Men, innan vi drar igång. Vi jobbar ständigt med att utveckla podden. Vi vill ge dig fler spännande gäster, tätare lansering av avsnitten och ännu bättre produktion. För att göra det krävs ekonomiska resurser. Så om du gillar spännande möten och vill låta podden bli en del av din marknadsföring eller bara vill sponsra podden privat, hör av dig till mig på gunnar@österreich.se eller via sociala medier. Alla samarbeten och bidrag är välkomna. Nu kör vi! Jag tänkte på det, du är ju restaurangutbildad, har jag hört.
Ja, det stämmer. Ja, det var lite oväntat att du skulle veta det. Men ja. Det är ju det, på sätt och vis säger det.
Ja, så vad säger du om dagens lunch?
Ja, men det var gott. Jag uppskattar att få äta lagad mat som jag inte behöver vara engagerad i själv. Det är något av det bästa jag vet. Om man skulle behöva skärma mig så absolut för att laga mat till mig eller komma hem med färdiglagad mat och lämna i matlådor. Jag älskar att slippa laga mat.
Det slapp du idag. Linus Törnblad, välkommen till podden Spännande möten.
Tack så mycket. Spännande.
Innan vi fortsätter så ska vi ju säga att vi har fått kaffe, vi har fått vatten och vi sitter på fjärde våningen på Ackordcentralen som ju återigen ger den här podden möjlighet att spelas in i Malmö. Så där är bara blir en fast punkt där faktiskt.
Ja, men det är perfekt läge. Ja, mitt i Malmö, precis vid havet. Så att här är inte fel att komma hemifrån för det här.
Du, på tal om mat. Vad är bra höjdhopparmat?
Det finns ett sätt man säger. Eat like a butterfly, shit like an elephant. Som höjdhoppar brukar säga back in the days när jag var ute och tävla. Så att det säger väl ungefär det mesta. Ät så lite som möjligt och... Jag har av med så mycket som möjligt så det väger ännu mindre.
Okej, okay. Vad innebar det konkret?
Ja, men inför tävlingen så skulle man väga så lite som möjligt. Och man ska väga så lite som möjligt kontra då förhållandevis att man inte tappar styrkan och explosiviteten. Och det är en väldigt svår balans att hitta. Och inför en tävling så är ju folk nervösa. Många äter väldigt lite för att man ska ha så lite mat i magen som möjligt. För att någonstans så är ju brytpunkten liksom när du kan börja tjäna på att du har ätit lite inför en tävling. Men samtidigt så är det väldigt lätt att tappa energi. Så att, men det kan också förklara varför väldigt många rökte förr. Många höjdhoppare. När man fick sötsug, man skulle inte äta middag och lunch inför en tävling. Så då gick man ut och tog lite blås. Eller man rökte nu inne på den tiden. Och det var för att många gjorde det för att inte äta. De var säsongsrökare under tävlingen för att gå ner i vikt.
Mycket rökte du?
Jag rökte ingenting, men jag har blivit chockad över somliga som har rökt som jag har bott med ute i så här, något sunkigt hotell i Slovenien ute på någon gård när det skulle vara en höjdhoppsgala. Så bodde jag med en finländsk höjdhoppare som verkar vara världens så här, mest städade kille. Liksom. Och på kvällen så ser jag att han öppnar fönstret när vi lägger oss och sover, så ser jag att han röker. Så frågar jag, vad fan håller du på? Varför röker du? Han bara, nej, men jag röker alltid när vi tävlar. Så blev jag jättechockad och då minns jag att jag liksom bara, oj. Och då fick jag ju hela den här historiken om att höjdhoppare rökte förr på innerplan och så på Patrik Sjöbergs tid. Och då öppnade sig hela det för mig. Bara, oj, det finns förklaring.
Ja, för han rökte rätt mycket.
Han rökte mycket, han rökte ju mer än under säsonger. Men många av dem, det har jag fått berättat för mig efter det här. Då, för jag förhörde mig lite och det var. Då visade det sig att det var så att det var många som rökte just för att hålla vikten nere. Så det är lite intressant nu om man nu är lite vikt och höjdhoppsnörd att ta reda på.
Stefan Holm, hur många limpet gjorde han av med?
Jag tror nu han aldrig tagit ett blås i sitt liv faktiskt.
Det är så?
Ja, det tror jag. Det tror jag inte han har gjort det. Alltså.
Nej. Du, men hemma då, fick du när du var barn och så, hur mycket höjdhoppar mat fick du då?
Ja, men jag fick nu vad jag tror var ganska bra mat. Både av en farmor och mormor som lagade väldigt god mat och väldigt mycket. Engagerade föräldrar. När jag började idrotta fick jag ganska bra mat. Alltså, ja. Det var liksom fräsch mat, ris och potatis och väldigt lite snabb mat och så här. Så där fick jag bara uppbackning och så. Så att, det hade jag med mig hemifrån att äta normalt.
Om man tänker på dig som barn, vad är ditt tidigaste minne du har?
Några av de tidigaste minnena jag har är jag bodde med båda mina föräldrar. I ett hus bodde vi då, så har jag lite barndomsminnen därifrån. Men det var nu, då var jag nu 3-4 år kanske. Jag har nu inte tidigare så, men jag minns bara väldigt få saker. Att jag hade en vän som bodde på gatan och vi lekte lite och lärde oss cykla där ute på en äng.
Dagis?
Dagis har jag också. Jag var väldigt blyg som liten, så jag har många så här ångestminnen när man hamnar i så här sociala situationer när man inte vågar stå fram och så. Har jag både från dagis och framförallt från tidig skola, så minns jag var väldigt blyg.
Var det där typ våra stjärngosse och sådana här pilar?
Ja, den formen av högläsning. Och jag var liksom, lärde mig läsa ganska sent. Hade väldigt svårt i skolan. Och var väldigt blyg. En dålig kombination om man då ska gå fram och göra någonting som man inte kan. Så jag lärde mig rätt tidigt att fejka så långt det gick. Och sen hade vi en rätt elak lärare. Vi var bara två killar i den klassen. Och hon var, ja, nu ska man inte sätta folk i genre, men hon var en feministisk miljöpartist. Och hon var ganska elak med oss två pojkar. När vi gick då i ettan till trean. Och hon ställde oss gärna på scen. Och vi två var väl lite efter tjejerna i klassen. Med den, ja, kunskapsnivån i alla fall på vad vi kunde. Och då fick vi ofta stå där på fredag. Ja, det var hemskt. Och då skulle vi lära oss läsa en bok till varje fredag. Och vi kunde ju inte läsa. Så jag fick ju lära mig den här boken utantill. Som vi skulle läsa upp på fredagar. Jag satt och grät på helgerna så jag får ångesten. Nej, det var nu på måndagar var det. Och ville inte gå till skolan. Och då lärde jag mig, sen lurade hon ju en efter ett tag. Då bytte hon ju två sidor. Så då läste man ju någonting som inte stod där. Då blev man ju bränd för hela klassen. Så att traumatiska upplevelser i skolan. Vilket man kanske kompenserar på andra sätt genom idrott och så. Och sen vändes det väl egentligen när jag kom in på idrotten. När jag hittade min grej. Och om man nu hoppar väldigt långt fram, vilket vi går tillbaka sen, men just att idag då, till skillnad från då, så trivs jag väldigt mycket att hålla föreläsningar inför folk. Jag är liksom inte blyg och gör sådana här intervjuer och vågar prata om mig själv och så är liksom en helt annan person. Och det är någonting som nu var väldigt svårt i övergångsperioden, men jag tvingades in i det, vilket gjorde att jag växte som människa. Så det är väl kanske en sak som idrotten gav mig som jag har användning för nu och kommande delar av livet. För annars tror jag inte att jag hade tvingats att ta det steget och lära mig det.
Men har du funderat någon gång på var kom den här blygheten ifrån?
Nej, det har jag nog inte. Och jag är ju ensam barn, inga syskon. Mina föräldrar skildes när jag var 4-5 där omkring. Så att, jag vet inte, jag trivdes. Jag lekte väldigt mycket själv. Jag trivdes och jag hade... Samtidigt så lekte jag väldigt mycket med min granne då, ut och spelade fotboll liksom varje dag i ganska ung ålder, liksom flera timmar. Så att, nej, jag vet faktiskt inte. Men om man ska vara lite så, gå lite på fakta och kunskap om man har lärt sig sen, så kanske det skulle kunna vara, hänga ihop med att jag var liksom inte duktig i skolan, och då blev det liksom en obekväm situation. Då är det lättare att dra sig tillbaka än att gå framåt. Och lite osäkerhet, så jag vet att jag umgicks med vad jag själv kallar innegänget på skolan, men jag hade en väldigt tillbakahållen roll när vi umgicks med kanske det coola tjejgänget, om man får beskriva det så. Då var jag aldrig den som stod längst fram, då stod jag alltid längst bak, men jag var ändå med, och när vi bara var killarna så var jag bekväm, och då höll man lika mycket låda som de andra. Men så fort vi träffade de här tjejgängen eller andra gäng runt om i Lund då, Så smög jag tillbaka lite. Och det är väl också någonting som har ändrats ganska mycket. Nu är jag ju mycket mer trygg och bekväm med mig själv. Och det har ju idrotten att tacka. Att det har gett mig den självkänslan eller självförtroendet. För att till viss del bygger man ju upp. Och sen när det rasar för lärarna, man inte har kvar det, så kan man ju lätt falla tillbaka. Men för mig har det faktiskt stannat kvar på något sätt. Och jag förstår att det är väldigt lätt att tappa det när idrotten försvinner. Att man inte har identiteten. Vad ska jag då vara stolt över? Vad ska jag göra när någon frågar mig på en middag? Men vad gör du idag? Jag hankar mig runt lite timmans. Det är man inte jättestolt över egentligen. Men samtidigt så är jag så trygg i det jag har gjort. Så att det har liksom varit ändå en självklarhet att våga äga situationen. I att lika väl som man ska våga äga sina misstag, så vågar jag liksom våga äga min situation som jag var i då. Att man... jobbat timmanställd på ett ungdomshem och liksom från och varit på världstoppen i idrotten och res världen runt och tjänat lite pengar på idrotten och så, till att liksom jobba för 100 kronor i timmen med ungdomsmördare och annat bus liksom. Så att där har jag nu mycket att hämta. Det är väldigt sällan jag tänker på det. Men som nu då, om man pratar om det, så vet jag liksom, det kommer ju därifrån. Hela den personligheten kommer idag. Och många får identitetskriser efter idrotten. Alltså har man ju sett med missbruk av både alkohol och droger och festande och ja, massa så, depressioner och vidare. Men nu hamnade jag också i en depression, men det var inte på grund av en identitetskris i alla fall.
Nej, för om jag är ändå inne på det spåret, så kan jag ju tänka mig det att från att ha gått att det är då 80-90 000 som står och jublar när du passerar en ribba, så är det kanske inte 80 000 direkt som ställer sig upp varje gång du kommer till jobbet.
Nej, men så är det ju. Och det är klart, det är en sak när jag älskar de här kickarna. Jag älskar bekräftelsen, ska inte sticka under stolen med. Den här idrottsliga bekräftelsen man kan få när man gör någonting bra. Och kickarna kanske framförallt. Och det är väl dels kopplat till publiken, men jag kan även känna idag om man vinner en korpenmatch i fotboll eller slår en snygg smash eller ett konstigt slag i paddeltennisen, att man heter det paddeltennis? Det gör det inte. I paddeln.
Paddel heter det så.
Ja, nu kommer du få många mejl. Ja. Nej, men paddeln, och då kan jag få de här kickarna, och det kan ge ganska mycket. Och i perioder efter karriären har jag ju haft ett par sådana här hobbies, som man kallar, som ändå har gett mig den bekräftelsen och kickarna, så att jag har ändå hållit i schack, tycker jag.
Du sa ju att du föreläser en hel del. Hur mycket kickar ger det?
Att det är både och. Det så ger det en kick i form av att när det är färdigt så är det en väldigt skön känsla. Jag känner att jag har gjort något, jag har presterat någonting, och pressen och stressen släpper kring det. Även om jag kanske har haft, vad har jag gjort, 70-80 föreläsningar kanske. Strax under 100 i alla fall, jag har genom då, vad är det, snart 10 år, så är jag fortfarande alltid nervös inför. Och det är liksom grundprincipen i varje föreläsning är densamma. Och ändå så är jag nervös, jag fattar inte hur. Men det är väl en positiv grej, för då skärper man nu till sig. Men det är lite konstigt att jag har samma grund i varje föreläsning. Sen inriktar jag liksom på vem det är och vad man vill få ut av det. Men jag är ändå nervös. Det är ingen som kan rätta mig, för jag utgår oftast bara från min egen historia, mina egna upplevelse av vad jag har hört av andra för att göra en föreläsning som ska kunna nå ut och hjälpa andra. Och då borde man inte vara nervös, för det finns ingen som kan säga, men så är det inte. Jo, men för mig var det så här, och för de här personerna var det så. Men ändå så är man nervös. Mm. Så det är ett spännande fenomen.
Men apropå det här med tävling då, när du var barn, tävlade du mycket med dig själv och med andra?
Ja, men det gjorde jag nog. Jag började spela fotboll, det var väl egentligen det enda jag gjorde. Jag provade lite olika idrotter, men fastnade inte för någonting annat. Jo, men jag brukar nu tävla det. Så när jag var själv, liksom hitta på scenarier hur man tävlade. Och jag hade en granne då som jag spelade fotboll med varje dag. Vi hade inom situationstegen lånat en mål från skolan och satt på vår gräsplätt där vi bodde, det mellan oss. Och där sprang vi och spelade fotboll, och då var man i olika länder eller spelare, och så skulle vi se vem som vann. Så att, men det är en sak som jag idag då, även om jag får ut det lite, så kan jag känna den stora saknaden är nu just att få tävla, att bara slå om det här från normalt till att liksom ge allt. Det kan jag sakna, och jag har nu det kvar. Kanske mer än, inom en viss genre har jag det mer än andra. Sen finns det många andra som är bättre än på mig. Till exempel, vem skulle vinna 5 kilometer? Där har jag kanske inte tävlingshuvudet att fullfölja det. Men om vi hade haft att vem kan slå ner världens bästa boxare? Då hade jag liksom bara kunnat bestämma, för att jag vet att jag aldrig har en chans. Det går 3 sekunder sedan jag är borta. Men jag kan liksom ljuga för mig själv och känna att jag har en chans. Alltså jag kan liksom inbilla mig själv, och jag är medveten om att jag bara inbillar mig att det inte finns en chans i världen. Och då kan jag liksom gå in i det här tävlingsmålet, okej, nu är det svart för ögonen, nu bara kör vi. Och det kan jag fascineras över ibland, att jag kan liksom gå in i. Det är samma som att lyfta en vikt som jag vet att det här ska inte gå. Jag kommer inte klara det, men så bestämmer jag för, okej, nu inbillar jag mig själv att jag kommer klara det, och så blir det svart för ögonen, och så kör jag. Så att jag har lite så konstiga saker som kanske inte så många andra har, där man kan liksom gå in i en inställning och tro att man kan slå vem som helst, i vad som helst.
Men hur är du att spela Monopol med, exempel?
Ja, men där är jag nu ganska lugn. Jag tänker som min fru till exempel, där är hon ju mycket mer tävlingsperson än mig. Och det kan ju bli väldigt sura miner och skilda sovrum och sånt. Så där kan jag ju liksom mer, men visst, jag kan ju driva och jävla som jag leder, men jag tar inte det så hårt om jag förlorar. Till skillnad från min fru så kanske hon skulle ta det extremt hårt. Och vi har ju så här semesterbackgammon kallar vi det. Som vi spelar under semestern och började för några år sedan. Bara sånt litet resebackgammon tar vi upp och så sätter vi det. Så har, alltså förra sommaren vann hon liksom med 73-43 matcher. Och denna sommaren har jag vunnit, och då har jag ju märkt hur mycket mindre hon vill spela, för att hon tycker inte det är kul. Men alltså, jag hängde i förra sommaren när jag fick storstryk. Så att, nej, där jag är inte så dålig förlorare i sådana sammanhang. Men jag älskar nu det här att ställa sig inför en utmaning.
Du har ju en liten son.
Ja.
När han blir äldre, hur ska det gå?
Jag vet inte, jag har tänkt på det här med pedagogiska vinster eller förluster, om man nu kallar det. Hur kommer man ställa sig inför det? Men jag tror man har en liten svaghet för sina egna barn. Att man där kan... Men det kommer bli intressant. Han är ju extremt envis och tjurig, och precis som mig där kanske att man ändå blir sur när man inte klarar, så man kan liksom, man orkar inte hänga i för länge. Det ska liksom vara explicit snabbt i att nu ska jag klara det. Om han bygger lego och misslyckas så kan han ju bli skitförbannad och kastad efter 3 sekunder när man kanske, men du kan ju ge det några minuter och försök lite. Så att ja, där finns en del likheter.
Men fick du något tävlingsinstinkt hemifrån?
Jag tror att det jag har fått med mig hemifrån genetiskt, så det är nog lite det här allt eller inget. Att inte kunna göra någonting.
Men det var ju så att dina föräldrar triggade dig till olika tävlingar?
Nej, det var det inte. Alltså, jag blev aldrig pushad alls. Jag blev väl mer uppmanad och stöttad och... Så här blev alltid, var jag liksom alltid kört till tävlingar och matcher och så. Och träningar tog jag mig själv till. Men, så jag hade alltid den uppbackningen på det sättet, men aldrig någon press. Men mina föräldrar kommer från idrotten. Min pappa har alltid tränat, min mamma har alltid älskat träna. Så att, det har varit en del av uppväxten.
Vilka idrotter då?
Min mamma, kanske det hon hade mest anlag var för att springa. Men hon har väl gjort det mesta, men... Där det hon var duktig på det var att springa långt, vilket jag är helt värdelös på. Min pappa var kanske nog mer genetiken som mig. Att ett var lite mer explosiv och så. Men kanske valde att satsa lite mer på att bygga muskler efter ett tag.
Men du sa att det var fotboll som gällde för dig. Fanns det några andra idrotter som du utövade?
Jag provade på lite olika. Jag började med friidrott ganska sent. Det var ju i nionde klass. Jag hade varit och gjort en sån här testträning för att min farfar var ganska duktig på friidrott på 800-1500 meter. Så att han var ett stort namn i IFK Lund där jag började tävla för att slå, eller där jag kom in i friidrotten. Så jag hade gjort några försök, men jag fick ju aldrig hoppa höjdhopp. Så efter några veckor så slutade jag när jag var ung. Och sen så gjorde jag ett försök till i åttonde klass. För att jag var ganska duktig på höjdhopp i skolan. Så sa jag vill komma hit och träna höjdhopp. Och så fick jag inte hoppa höjdhopp. Då sket jag i det igen. Och sista gången när jag kom dit i nionde klass så blev jag dittvingad. Och då hittade vi en tränare som var för lite äldre då. Som där man grenspecificerar sig. Och då blev jag lovad att okay, du får bara hoppa höjdhopp. Och då fick jag det och då blev det ju väldigt bra, väldigt snabbt. Men så att jag hade varit nära på att aldrig bli något för att man skulle hålla på med massa annat. Alltså testa alla grenar och man skulle köra löpskolning och höga knä och så. Men ja, det är så nära att det inte blev något på grund av det. Men i olika idrotter, det som är, jag är helt säker, det här är ständig diskussion där hemma. Alltså att jag är helt säker, och det här är också en sån grej som jag kanske inbillar mig. Men att om jag skulle göra en annan idrott så skulle det vara handboll.
Varför det?
Jag är så jäkla säker på att jag hade gått nästan hela vägen. Att jag, jag tror jag hade blivit riktigt bra. Ja, men det är så hyfsad bollkontroll, touch. Jag tror jag har tillräckligt bra vad som hade krävt. Vänsterhänt, kort, explosiv, snabb, perfekt ytter. Jag älskar den fysiska kontakten, liksom att det smäller in. Jag har liksom inget problem med att springa in i vem som helst. Och bara där känner jag liksom, jag gillar mentaliteten i det. Jag gillar att det händer, det är korta, snabba löpningar. Genetiken är helt för det. Jag tror att mentala inställningen att det smäller på är bra. Och så liksom de fysiska fördelarna med vänsterhänt är lite lättare väg till framgång där. Mindre konkurrens. Så att jag tror det hade varit något för mig.
Varför blev det aldrig handboll?
Jag började på handboll när jag var liten. Så var jag inte... Jag hade sjukt svårt för reglerna där med studsarna. Så jag kom in i ett lag i Lugi då i Lund som var väldigt framstående. Liksom ganska duktiga pojklag, och då var det ganska elit, ganska tidigt, och då kom jag in väldigt sent när jag gick i kanske femte, sjätte klass. Då var det inte kul att inte kunna göra fel och passa tillbaka till målvakten om man inte får göra det, och dubbelstuds och göra det i ett duktigt lag där alla vill bli framåt. Och så var jag ju blyg och lite så här på den tiden, så då, det blev nog för tufft steg att komma in i det. Och då var jag inte supergammal, det ska jag säga. Så att det är, man säger ju, jag tänker ofta då, det är svårt att börja med en ny idrott när man är äldre, för man kan inte det. Och när man är 15-20 är det ju jättesvårt. Men nu var jag väl 10-12, och då borde det inte vara så här. Men då blev det inget, för att jag kände mig inte bekväm, och jag kände, skämdes liksom inför de andra att man inte kunde. När jag tror att jag egentligen kanske hade kunnat växla upp om jag bara hade lärt mig det rätt.
Men för bollsinnet har du, jag har sett att trixa med en toalettrulle bland annat.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag har hyfsat bra bollkänsla skulle jag vilja säga. Det finns de som har betydligt bättre, men jag har nu relativt bra. Jag har målsinne, det var det jag var duktig på när jag spelade fotboll, att jag liksom kunde, jag har liksom inte haft bästa teknik, men oavsett vad som hände så där jag sköt så blev det oftast mål.
Men det här mentala känner jag mellan lagidrott och en extremt individuell idrott, det är ju lite så här 180 grader mot vad annat.
Ja, precis. Jo, men det är det. Men den delen som var svår för mig var ändå ganska lik. För att jag var superduktig i fotboll när jag började träna friidrott. Så jag kombinerade det första året. Och då blev jag liksom aktuell för distriktslag och så liknande. Och när jag spelade min egen ålder så gick det superbra på slutet då när jag blev bra. Och kunde prestera bra. Och då blev jag uppflyttad till de äldre. Spelade i pojkarsvenskan. Och då var jag helt värdelös. Alltså jag var inte trygg i situationen, jag var obekväm, jag underpresterade något så in i. Jag vågade liksom, jag sprang liksom nästan och huka mig. Jag vet inte om jag tänker att det var så när jag tänker tillbaka. För att jag var så jäkla blyg, jag vågade inte ta för mig för jag inte kände riktigt dem runt omkring. Hade liksom inte alls den egenskapen. Och så fort jag flyttades ner igen, hur många mål som helst, aktuell för det ena och det andra. Hoppa upp igen, lika blyg och tillbakadragen, och så kunde jag inte prestera. Så att, och den delen, det var ju en lagidrott, men exakt samma sak var det med höjdhoppet när jag kollade tillbaka på det. För att när jag började med höjdhoppet, hoppade med min egen ålder, så vann jag med 2 decimeter kanske direkt liksom mot de som var bäst i Sverige i min ålder då. Tävlade min egen ålder liksom totalt utklassa alla upp på seniornivå i Sverige, underprestera. Jag var inte bekväm, jag kände liksom inte omgivningen, titta upp på de andra ganska mycket och hoppa liksom helt plötsligt jag 2 decimeter under dem istället, när vi kanske egentligen hade samma högsta kapacitet. Så det fick jag lära mig den hårda vägen, och lära mig prestera bland de som... Men det var nu i samband med att jag lärde känna miljön också. Så att där skiljade det sig ju inte från lagidrott till individuell idrott, för jag hade samma problem på båda delarna. Så att det är intressant. Och sen finns det säkert många aspekter på andra sätt som kan skilja sig. Men för mig var det att det jag hade problem med fotbollen, det hade precis samma problem med det mentala i idrotten. Och det spelade ingen roll om det var lag eller inte.
Men du sa förut här att du tvingades in i höjdhoppet. Vad menar du med det?
Ja, men jag, precis, ja, men i 9:e klass, om jag bara drar det lite kort, så var jag... spelade fotboll, det var det enda jag tänkte på, och ville bli fotbollsspelare. Ganska dålig i skolan, så att då la jag mer liksom glädje i fotbollen. Jag hade hoppat bra i alla skolmästerskap som vi hade haft. Och i Lund så hade vi en skoltävling där alla skolor i Lunds region tävlade. Vår uttagning på vår skola, så hoppade jag väldigt bra. Och så mer eller mindre ringde min idrottslärare och sa till mina föräldrar att fan, Linus är superduktig, ni måste verkligen få dem att ge en chans. Jag hade ju vägrat, jag hade gett någon så här försök innan man hoppat av. Och sen så på något sätt så blev jag ju då lovad att jag bara skulle få hoppa höjdhopp. Jag skulle träna med 2 andra höjdhoppare. Jag skulle få gå ner väl mer än att provträna. Och då gjorde jag det. Och då fick jag bara hoppa höjdhopp. Och det var ju liksom helt perfekt. Och så gjorde jag ganska tätt in på det. En tävling. Som jag ställde upp i. Som var bland sista chansen. Hette den sista tävlingen det året för pojkar 15. Som var i december det året man har fyllt 15. Och då vann jag och hoppade högt. Och blev bäst i Sverige i min ålder direkt. Och sen var det liksom... Sen var det liksom bara extra 1000 resten av vägen därifrån.
Men det är ju rätt sanslöst. Alltså, du hade knappt tränat och så blev bäst i Sverige på att hoppa höjd. Det är liksom inte någonting... Det är inte speciellt enkel gren.
Nej, och det är också... Då var jag ju precis P15, gick in som P16. Så att det var ganska sent. Så att det är väl inte helt vanligt. Och jag tror... Jag hade väl explosiviteten, och någonstans så hade jag den här timingen och hittade väl den här upphoppet, var väl det som jag var duktig på i början i alla fall. Och var mycket bättre fysiskt än de andra på något sätt utan att ha tränat.
Men vad hände med blygheten då? Försvann den bara eller?
Nej, men den helgen när jag hoppade 2 meter, var den första på 9 år i den ålderskategorin som hoppade 2 meter, sen då Stefan Holm visade sig vara, som var 9 år äldre. Och då blev det en väldigt stor grej. Det blev mycket i tidningarna. Lokaltidningen kom till skolan, Sydsvenskan då, gjorde ett stort reportage. Och helt plötsligt så vände det bara. Och det gick väldigt bra i början, och det blev väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag var väldigt blyg i början, men på något sätt så anammade jag det väldigt fort. Och på något sätt så sträckte jag på mig. Jag fick det som ett fejkat självförtroende till en början, som sen någonstans växte in i ryggraden på mig. Och där någonstans så vände det liksom, att jag tvingades ut i situationer som var offentliga, och var jag väldigt så här ung och lite kaxig i början. Väldigt så här kaxig uttalade mig och sa att jag ville bli bäst i världen och så vidare. Om någon frågade vill du bli bäst i världen, så sa jag, det är klart jag vill det. Och så vinklades det lite, så var det som att jag var världens kaxigaste. Och till början var det svårt, men sen så kom jag in i det, och så på något sätt så bara fastnade i mig och gav mig den här ryggradskänslan som jag hade saknat.
Men hur såg den utvecklingen ut sen de närmaste åren framöver då i din karriär?
Ja, men det gick extremt fort. Alltså första året då, min sommar P16, så hoppade jag 206. Året därefter så hoppade jag, när jag var 17, så hoppade jag 219, vilket var högst i världen i min ålder. Så att på drygt 1,5 års träning så blev jag bäst i världen. Så 219 när jag var 17, när jag var 18 år så hoppade jag 230. Vilket är helt sjukt som 18-åring, men framförallt på 2,5 års träning. Och då blev jag en av de bästa juniorerna genom tiderna, topp 10 liksom, bland Patrik Sjöberg och Sotomayor, bland de här riktigt tunga namnen. Och då kvalade jag även in till liksom de mest, alltså OS, VM, EM, hela kittet liksom på 2,5 års träning. Och jag hade ytterligare 1 år kvar som junior egentligen. Så där sen så helt plötsligt så var jag bara inne i världseliten. Och hade väldigt svårt att anpassa mig efter det, just efter de problem som jag sa om att när jag kom upp till de stora underpresterade jag, gick ner till min egen nivå eller till min egen ålder, överpresterade. Så jag vacklade där fram och tillbaka i 1, 2, 3 år kanske. Och sen när jag var 21 så hade jag börjat med mental träning året som jag var 20. På hösten där. Och sen då den vintern när jag var 21, vilket är 2006, så lärde jag mig liksom kontrollera det. Och så tog jag brons på inomhus-VM samma säsong. Och därefter så lärde jag mig att styra det ganska så bra under perioder i alla fall.
Hur var det livet där på världstouren?
Ja, men det var fantastiskt. Där och då så trodde man, i början var det bara fantastiskt. Och sen så trodde jag att det var extremt tufft, för att då kände jag mycket uppoffringar man fick göra. Man kunde inte gå ut och festa om man skulle göra det. Man var borta och reste och kunde inte resa till Thailand med sina kompisar och backpacka i 3 månader. Så tänkte jag mycket på allt jag missade. Och kanske inte tänkte på allt jag fick. Men det lärde mig också lite sen att det tog lite tag att acceptera, men det var ju världens, det är ju enkelt att säga idag när man är småbarnsförälder och ekorrhjulet rullar på, men nu när jag tittar tillbaka även under så var det ju världens skönaste liv, för att jag valde att satsa heltid, vilket gjorde att jag kunde resa ganska mycket, var på många tävlingar, kunde stanna kvar lite emellan. Jag tävlade på hösten när liksom den svenska och den europeiska säsongen du utsökte jag till Asien, vilket väldigt, väldigt få idrottare gjorde, framförallt från Sverige, var väldigt ovanligt. Så då åkte jag liksom till Shanghai och var i Japan så här efter säsongen hade dött ut, och när de andra åkte hem och vila eller började jobba och plugga, så drog jag liksom vidare där själv och tjänade liksom en liten extra hacka. Det var liksom inte för pengarna, men det var för äventyret. Och då, det är liksom sådana grejer, det kan man inte bara göra idag, vilket jag gärna hade gjort, men nej, men så jag njöt av det här, bara leva i det faktiskt.
Blev man en idrottsmiljonär på vad höjdhoppar på den tiden?
Alltså, och begreppet miljonär är ju, det är nu lite förlegat, för att en miljon, det är inte lätt att få ihop, men man kan göra en bostadsaffär så har man gjort en miljon, så att förr var det nu lite svårare att uppnå, men absolut, så gör du av med mindre än vad du tjänar så går du plus på kontot. Men nej, det går inte att jämföra med många andra idrotter. Sen friidrotten är ju liksom att du måste vara topp 5 i världen för att kunna tjäna lite pengar. Som du kanske går plus. Men är du topp 1, ja, då tjänar du jättemycket pengar. Men topp 5, då kan du liksom lägga undan. Men är du topp 10 bakåt så kan du få att gå runt, men du tjänar liksom inga pengar.
Så att om man är 10 i världen i, säg, springa 100 meter, så är man allifrån från sånt som Usain Bolt eller någon där.
Ja, men kanske just 100 meter är en väldigt populär gren också, så det vet jag inte. Jag tror det är lite mer pengar i det. Men alltså för min del var det så att jag levde ett extremt enkelt och billigt liv. För mina första pengar så köpte jag en lägenhet i Malmö, eller insats till en första lägenhet. Och sen så var jag årslut, så hade jag en summa över och lade jag bara in och betala av lägenheten. Jag hade 3000 i hyra med parkering. Som höjdhoppare åt väldigt lite, festade inte, fick alla kläder, levde i träningskläder. Mina utgifter var liksom alla resor, allting var ju betalt. Så utgifterna var ju extremt låga. Och vi hade en tränare från, gammal östadstränare från Polen. Det var liksom inget glamoröst där. Det var foliebullar man hade med sig på sina resor och så här. Så att jag kom in i den skolan och då gjorde man inte av med några pengar. Så
foliebullar?
Lite så här, man gjorde sina bullar hemma på morgonen, slog in dem i foliepapper, så hade man med dem på resan till minibussen. Så att det var ju inte några lyxiga middagar och så liknande heller. Så att där är det en grej som är så, ja, blir man rik så är allt relativt. Jag tjänade liksom en bra lön som många gör idag, men till skillnad från dem så kunde jag lägga undan nästan allt jag tjänade. Jag plussade på några 100 000 per år och gör det under ett par år. Det är klart, det blir liksom, det blir ju lite pengar av det, absolut. Och köper man liksom bostäder eller man gör andra så bra investeringar, så klart att det kan. Men sen kan du spela fotboll, så kan du tjäna på ett år och jag tjänar på 10 år liksom. Och då behöver du inte vara liksom någon världsstjärna för att göra det, så att.
Nej, det är helt uppenbart.
Nej, så är det lite olika.
Men någonting jag funderar på, när du var där i, bland de här höjdhopparna på inneplan i de här tävlingarna. Man har ju sett både höjdhopp och även stavhopp nu då med Duplantis. Tänkte jag på det vid OS. Alltså, hur mycket kompisar är man där nere? För stavhopparna verkar ju vara, de verkar döpolare med varandra. Så där. Och det såg ut som nästan som en litet eftermiddagsparty där.
Ja, men det är just i stavhoppet har det blivit extremt nu, men även höjdhoppet, framförallt bland herrarna, både här dam, eller stav och höjd. Som man ser nu på OS så delar de ju på ett OS-guld för att de är så goda vänner. Mottas, Bashim och Tamberi då, italienaren. De två delar ju på ett OS-guld, men de är ju väldigt goda vänner. Ingen ville liksom förlora ett OS-guld som de hade, så att de valde att dela på det. Men där är också många som har en del god gemenskap. Och detta skapas för att man till skillnad från andra grenar så man är ute väldigt länge tillsammans. Du kanske är ute på tävlingsplanen i 3 timmar ihop. Då hinner man prata en del. För att du har inhoppning en timme innan. Sen tävlingen kan hålla på upp till 2 timmar. Då har du dina 3 timmar. Ska du gå ut och köra sprint. Då ses du 10 sekunder. Sen är det slut. Där är det mer rivalitet och det är ju en image. Eller har varit för. Men du tillbringar liksom ingen tid med dina motståndare i de här grenarna. Som höjd och stav är du ute extremt länge förhållandevis mot de andra. Då hinner man skapa en relation. Så där tror jag det finns ett svar varför. Jag tror även det var så till exempel på Patrik Sjöbergs tid så var det mycket prat om festande och rökande och dricka öl och de här grejerna. Jag tror också att det var att man reste och höjdhoppet i sig har mycket egna höjdhoppsgalor. Där man åker till en gymnastikhall någonstans eller en uppbyggd tennisbana där det liksom är läktar runt. Och då är det bara höjdhopp och då åker man dit och träffas innan och käkar middag och trevligt. Man hänger tävlingsdagen och sen hänger man hela så har man gemensam middag efter. Och sen kanske man åker till nästa tävling ihop. Och det skiljer sig mycket från de andra grejerna. Det är nu många som inte vet att det funkar så. Och det skapar en gemenskap faktiskt. Sen kanske det har blivit lite mer, om man ska nörda ner sig med stavhoppet, att de har ju varit skadade några rejält, men det är många av dem har hängt i många år. Höjdhoppet har det varit många som åker på extrema skador och då är man borta och då blir det liksom skifte på vilka som ligger på toppen. Så kan det bli lite mindre relationer. Men
min följdfråga är ju då, hur håller man koncentrationen uppe under så lång tid?
Ja, det är svårt. Det är svårt att inte tappa fokus och så. Men det är någonting man får lära sig. Det är väldigt individuellt och det är frustrerande med höjd och stav, vilket också gör det spännande. Det är ju att du kan inte gå in och bränna det bästa hopp. Du måste liksom vara med på slutet av tävlingen för att kunna vinna och göra de här höga hoppen. Så att det är en balans att hitta. Men jag tror man blir ju triggad och stimulerad av att man vet att ribban ligger på en viss höjd. Och då har man det i sig så. Så någonstans så...
Hur håller man sig varm då?
Jo, men det är där får man hålla golv väldigt länge. Och det är också... Det är en explosiv idrott. Det är liksom bara en isättning och pang så ska du explodera. Men samtidigt så ska du kunna hålla den här under 2-3 timmar. Vilket är ganska motsägelsefullt. Så att... Ja, men det är svårt. Och det är svårt att hålla mental fokus i 3 timmar från och till. Och samma hålla dig fysiskt redo 2-3 timmar. Det, samtidigt som du inte ska äta någonting. Så du får liksom inte ladda upp någon energi. Eller individuellt då såklart. Men, så att det är någonting man får lära sig, helt enkelt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men tillbaka till dina höjder du gjorde. Du gjorde ju 2,38, jag har läst mig, som 22-åring.
Ja, yeah, precis. Nyfyllda 22.
Nyfyllda 22. Och då var det ju 7 centimeter från världsrekordet. Vad tänkte du då?
Ja, men allting hade väl gått väldigt, väldigt bra under en längre tid. Från något år när jag hade lite så här... När jag hade svårt att anpassa mig just efter det här från ungdomsstjärna till senior. Så att det gick lite av sig själv. Och det tråkiga är, och det är många som vittnar om samma sak. Det är att när man blickar tillbaka på sin karriär så ångrar man att man inte stannade upp och njöt mer när man gjorde de här resultaten eller tog de här segrarna. Utan man, så fort jag gjorde 38, då blickar man på 240. Det var det nästa helg, nästa tävling. Istället för att stanna upp och njuta några, en dag, två dagar, tre dagar och sen ta nästa. Så fort du klarar en ny nivå så tittar du på nivån därefter. Liksom så att om jag hade mål att hoppa 2,35 den säsongen, vilket jag tror jag hade, så hoppar jag ju 38 och då blir jag inte nöjd utan men då måste jag ta 40. Så att, och det är också en drivkraft som gör att man presterar, men det jag tror att man ska ha en lång och hållbar karriär och njuta mer, så tror jag man måste unna sig, stanna upp och njuta. Och det gäller nu även i livet, för annars man bara tuffar på. Du får bättre jobb, bättre lön, och så ska du bara vidare, 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 hela tiden avancera. Och så kanske man inte njuter av det, och då har det gått 20 år helt plötsligt, och så står man där och så har man liksom inte uppskattat allt det fina man har åstadkommit.
Men med den raketkarriären som du gjorde, tänkte du att ja, men nästa steg är ju världsrekord?
Alltså jag måste vara helt ärlig, så vet jag inte om jag någonsin riktigt trodde på det, att jag skulle slå det, för att jag vet också hur jäkla höga de centimeterna är och hur mycket som ska stämma. Så att jag siktade ju bara på att hoppa högre, så 38 blev en rejäl urladdning. Jag hade gjort många tävlingar som var runt 32-34, men jag fick aldrig till den där. Det släppte liksom aldrig riktigt. Och sen så då i en tävling så släppte det loss och då blev det 38. Då var mitt näst högsta upp 34. Alltså tävlingsresultat. Så det blev sånt jäkla glapp däremellan och det blev lite mäktigt. Shit, det hade varit skönare kanske om jag hade gjort 36 och fått någon annan gång gjort 37 och sen 38. Men nu blev det allt på en gång. Så att, det också, då blev det... Då ska jag liksom kunna dels komma tillbaka till 38-nivån och sen ytterligare rätt många nivåer. Så att man hoppades väl på det, men när jag kom in i det och var på den nivån så insåg jag att det krävs så fruktansvärt mycket för man ska göra det. Så att jag vet inte om jag realistiskt någon gång trodde att jag skulle slå det, men jag hoppades nu på det.
Men det blev aldrig högre än 38?
Nej, det blev ju inte det. Så jag vet, jag kanske hade rätt då, men man måste ju någonstans inte känna sig begränsad. Men 38 är jag nu ganska nöjd med, men jag hade nog gärna haft mer medaljer och liknande när jag tittar tillbaka på karriären, för att jag kanske hade kunnat hoppa 2,39, kanske hade fått till 2,40 som i mina bästa stunder, men det hade aldrig blivit 45 eller 46, alltså det är bara att vara ärlig. Det hade jag nu inte i mig. Men 39-40 absolut. Men jag tror framförallt att jag kanske hade kunnat plocka på mig fler titlar istället. För nu är jag ju bara 25 år. Och kanske de flesta tar sina medaljer när de är 27-28. Så att där kan jag ju känna en liten saknad och frustration. Att jag inte fick göra det. Om jag då jämför med själva resultatet. Att jag är ändå ganska nöjd av 38.
Men har du några sådana ögonblick där du kan säga det där sved mer än annat?
Ja, men absolut. Jag har väl två tillfällen jag brukar tänka tillbaka på då. Det fanns ett junior-VM då upp till man till och med det året man fyller 19 år, som är ganska stort i friidrott. Det fanns ingen svensk herre som hade vunnit ett junior-VM någonsin. På damsidan hade vi desto fler, men... Och jag var storfavorit 2004, men jag hade haft en mellansäsong. Jag hade lite mentala problem att hitta motivation. Jag hade kört fast med min tränare. Jag gick ut gymnasiet. Jag visste inte riktigt hur livet skulle bli. Det var rätt svajigt. Det var liksom den enda mellansäsongen jag hade på det sättet. Och då åker jag ner till junior-VM. Är liksom den stora stjärnan i truppen. Jag borde vinna om jag har en okej dag. Jag behöver inte göra något bra, för jag var så pass mycket bättre än de andra. Men jag skäblar bort det. Jag hoppar 2,21 inom situationssäcken bara, men vinnaren hoppar också 2,21. Men ettan, tvåan, trean, fyran, femman stannar på samma höjd. Och jag hade ridning på vägen. Och det ångrar jag, och det är nu det som svider mest. För att jag vet, i den åldern betyder sånt väldigt mycket. Att liksom få vinna, få göra de här sakerna inför kompisar och folk som man kanske vill imponera eller få bekräftelse av. Så att det var den tyngsta. Och tar man det sen i liksom världstoppssammanhang, så var det OS i Peking 2008. När jag åkte ut i kvalet, där jag var i bra form. Jag hade hoppat högt och vunnit av någon av de här, då hette det Super-GP-tävlingar, nu heter det Golden League, nej, Diamond League heter det nu. Men det var ju den högsta genren för herrehöjd. Och då var jag liksom, jag var liksom oftast topp tre på alla tävlingar. Men så åkte jag ut i kvalet, för jag tänkte jag ska hålla igen. Jag ska spara mig till finalen. Problemet är bara att det var fel läge att hålla igen. Och då åkte jag ut i kvalet. Och där borde jag väl, jag ska inte säga att jag hade tagit medalj, för att det är så många som säger att man borde ha gjort det. Det kunde ha blivit så, men jag var absolut med och hade slagits om en tredje plats i alla fall. Så att det är väl den största, så där skulle jag varit liksom.
Men du har ju några fjärde platser också.
Ja, precis.
Hur känns det att komma fyra i en friidrottstävling?
Ja, men både och. Om jag då nu säger att det var det tyngsta att åka ut i ett kval, det var ju så långt från en fjärde plats, eller tredje plats man kan komma. Men då underpresterade jag. När jag gjorde 2,34 i Göteborg, 21 år, slog tangera mitt personliga rekord, hoppar kanske en av mina bästa hopp någonsin i karriären. Jag hamnar på ett fjärdeplats på samma resultat som både tvåan och trean. Där och då var det extremt tungt, men samtidigt så jag var nöjd över min prestation. Jag hade stolpe ut. Karriären kunde varit annorlunda. Jag kunde fått ett par superkontrakt, för att ha varit hemma i Europamästerskap. Hade jag tagit den här medaljen, så hade nog bankkontot förändrats. Det blev en fjärdeplats, men jag var ändå nöjd över prestationen, men besvikelse över resultatet på något sätt. När jag var på OS då, så var jag ju, då underpresterade jag. Då var det bara jävligt dåligt. Jag hade inga ursäkter heller. Det var bara så, jag gjorde det här jättedåligt. Andra fjärdeplatsen på ett Europamästerskap också då, också samma resultat som de som var för mig. Då skadade jag mig i finalen. Och det var ju då min sista riktiga tävling jag gjorde innan jag hamnade i min utmattningsdepression. Och den svider också, men i slutändan så svider det mest för att det blev min sista tävling. Men där hade jag, där är det väl enda gången jag vågar säga att jag hade vunnit om jag hade fått fullfölja. Jag hade fått allting att stämma. Jag hade bytt tränare till Yannick Trigaro. Vi pratade om det lite här innan ju, att eller du har ju intervjuat Yannick tidigare i din serie, just det här med att jag tycker han är väldigt duktig på att få sina aktiva prestera på topp när det gäller på mästerskap. Och jag hade fått den effekten också. Jag hade haft en bra säsong, men jag hade inte fått till det här riktigt höga hoppet. Men jag hade vunnit och gjort ett par bra tävlingar. Vunnit 2 Diamond League och så vidare. Liksom, jag var liksom på G. Och i finalen så visste jag att de här killarna kommer jag att slå. Gör en bra tävling så slår dem. Då har de ingen chans att slå mig. Och hade ledning över 2,29. Och så fick jag en bristning i min framsida. Och var tvungen att avbryta. Och blev på en tradig fjärdeplats igen. Men det är väl där kände jag att där skulle jag ha vunnit. Men så det, alltså att det svider mycket, har liksom förändrats över att det blev min sista tävling på grund av min utmattningsdepression därefter. Så att den har liksom, den besvikelsen över hoppandet i sig har liksom gått över till någonting annat. Men annars hade det ju nu varit den tyngsta, för där vet jag liksom att de hade inte haft en chans.
För jag tänker på att det är ju, inom höjdhopp så pikar man ju ganska tidigt. Jag har faktiskt kollat i den statistiken där. Och det, Holm var väl den som varit äldst. Men jag tror han var 28 när han tog sitt guld. Och sen var han väl hyggligt bra fram till 30. Patrik var ju också någon gång 27-28. Staffan Strand lika så. Du 25. Man blir inte mycket äldre än 30 som höjdhoppare.
Nej, så är det ju. Och det så är det för att det är skador, extrem belastningar och många förslitningsskador. Jag själv har fått mycket problem med rygg. De två som har vunnit OS-guld nu har jag haft problem med sina fötter, båda två. Nu är de väl, vet inte riktigt, måttar sig 30 år i år. Han som var delad guldmedaljör. Men de båda har ju varit borta 1,5 år på grund av att de har brutit ben i foten i ett hopp. Och kanske aldrig mer skulle komma tillbaka. Men ingen av dem kanske kommer hoppa högre än vad de har gjort. Måttas hoppa 2,43. Nu gjorde han 2,37, det är det högsta han har gjort sedan han skadade sig. Och Tambere likaså, han har gjort 39 och nu gjorde han 37, det var det högsta han har gjort. Så att jag tror det kommer mycket så här störmoment i skador som gör att man kommer ur rytm och momentum. Och sen så kommer man aldrig riktigt tillbaka till den här toppnivån.
Men du har ju själv tävlat med brutala skador i kroppen, har jag läst mig till.
Ja, men det har jag, och det har jag, lider jag ju för en idag, så jag kan inte sitta. Det är därför jag är glad att du har snorstolar här idag, så jag kan sitta och snurra så jag inte behöver ställa mig upp.
Vad är det för skador?
Ja, men jag har haft en kotförskjutning på L5 då, den femte kotan längst ner, som är intryckt 1,2 cm. Så att de andra kotorna som ligger över kontra de som ligger under den, de pressar liksom ihop, och då rör den kotan på sig, så kommer nerverna i kläm. Och då kan det stråla ner i benen, men det är fruktansvärt värk i ryggen. Men allt som ofta så gick det att pressa sig igenom den här smärtan. Det tog ju mycket mentalt, vilket jag inte tänkte på då, för att det gick alltid att pusha och pressa. Det var bara hur mycket mental smärta jag kunde utstå.
Eller fysisk smärta skulle
jag säga. Det är fysisk smärta, precis. Och det var jag ganska bra på, vilket är en både bra och dålig egenskap. Men det missbrukar jag nu i många år. Och jag insåg inte hur mycket mentalt det tog av mig. Att jag blev så trött, utmattad, sov dåligt och var smärta. Så att jag blev ganska så här matt i huvudet. Men jag tänkte ju bara, ja, men det är lugnt, jag gör ju mina träningar ändå. Jag tänkte kanske inte på hur mycket det här tar av mig. Och den energin hade jag ju behövt till det här lilla extra på tävlingar, träningar. Du vet, glädjen, lyckan och liksom det här drivet som man bara har när man älskar någonting. Men har du haft ont i flera år, så försvinner nu den här extra, den lilla passionen och njutningen och härliga känslan som man behöver för att slå personligt rekord eller göra bättre än vad du har gjort innan. Så det tror jag verkligen kan vara en faktor som påverkar många av de här som inte blir bättre, för man har åkt på en rätt stor skada. Och då blir det oftast en kamp mot smärtgränsen. Och det kan ta bort det här lilla extra.
Men det är fraktur i höften.
Ja, men det är precis. Ja, men där,
hur kan man hoppa med en fraktur i höften?
Jag hade 3 stycken faktiskt också. 3 stressfraktur i bäckenbenet. Ja, jag vet inte. Jag tänkte nu inte på konsekvenserna. Jag tänkte nu bara på att jag skulle vara med på det här världsmästerskapet i Berlin. Där jag slutade på en femte plats. Som jag också var ganska nöjd över med tanke på förutsättningarna. Men visst, jag har också väldigt nära en medalj. Men där någonstans så var jag mer nöjd över att jag med de förutsättningarna, där de flesta inte ens hade liksom varit ute och joggat, då hoppade jag liksom höjder på max med mina stressfrakturer.
Vad äter man för att överleva det?
Men jag har ett väldigt mycket smärtstillande, men det hjälpte liksom inte riktigt, eftersom det var skelettet som var trasigt. Det var inte muskulärt eller inflammatoriskt, utan det var skelettet som verkade. Men till en viss gräns så åt jag smärtstillande, men efter ett tag så hjälpte det liksom inte. Och det var också nog en sån här grej som tog väldigt mycket av mig, att jag liksom tog mig igenom de här långa perioderna med smärtor och trodde väl att det inte tog så mycket mer på mig än vad jag kunde hantera. Men slutligen så tror jag det tog väldigt mycket energi.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett akkrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu kommer en nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Du har ju nämnt några till dina tränare. Du hade ju ett tag att göra med Jannik. Men innan dess så hade du en tränare från Polen. Vad var din relation med honom?
Ja, precis. Jag har haft 3 olika tränare kan man säga. Från början hade jag en äldre man som hette Sten Kjeding i Lund. Ganska basic tränare. Jag behövde inte göra någonting som inte hade varit relevant till det jag skulle göra. Och jag fick bara hoppa höjder på det. Det var liksom fantastiskt. Och så gjorde jag ett par övningar, styrkeövningar och liknande. Och de blev jag väldigt bra på. Så det var ganska basic. Men någonstans när jag ville utvecklas och ville träna hela tiden så kunde inte han riktigt mätta mitt behov. För att han ville inte man skulle göra saker som inte hade med det att göra. Jag ville träna mer. Så det skar sig mellan oss. Han var väldigt mycket äldre. Jag var ju 18 år och han var 70. Så det var liksom, det var tufft när vi var ute och reste och så. Så det skadade sig. Så hade jag hört talas om en tränare som fanns i Malmö. Som hade väl filosofin: ju hårdare du tränar desto bättre blir du. Och jag hade några vänner som tränade med honom. Och när jag förhörde mig med dem så fick jag upp den här visionen om en gammal Rocky-film. Så här skitigt och sunkigt. Och man liksom ingen glamour. Man bara tränar hårt. Man bär så här trästockar i skogen liksom i snön och så här. Och det var någonting som bara lockade mig. Jag bara kände, fan, det här är vad jag vill ha. Lite som en missbrukare som får gå till ett rum där det är fullt med knark. Det var så här, det här vill jag ha. För fan, det kan täcka alla mina behov. Och jag visste inte om att jag kanske hade liksom ett dåligt beteende att träna för mycket eller att pusha mig för hårt. Så att det var kanske det jag sist behövde med facit i hand. Men där och då var det bara så här att jag får leva min dröm, jag får leva en Rocky-film. Jag får bara träna så mycket jag kan. Och han säger att jag blir ännu bättre av ju mer jag tränar, då kör vi. Så det matchade ju rätt så bra. Jag fick träna hur mycket som helst. Jag fick göra väldigt mycket saker som kanske inte var så relevanta till höjdhoppet. Men jag trodde ju att liksom, det här blev jag bäst av. Det blev relativt snabba resultat. Jag gick från de här 2,30 som jag hoppas jag var 18-åring till 2,38, vilket är väldigt högt upp till det året när jag fyllde 22 där precis. På drygt två års träning med honom så hoppade jag liksom från 30 till 38, så det var fantastiska resultat. Men, och då åkte vi liksom till Polen. De andra åkte till Sydafrika i landslaget och låg och solade i 3 veckor och hade det gött och var på vingårdar och till fina bilder. Vi fick inte åka dit, vi var träningsgrupp för honom, för att vi åkte till polska skidbackar på höst och våren när det inte var några skidåkare, och så skulle vi bestiga dem liksom, flera tusen meter höga berg. Så var det bara upp och ner, kommer du inte tillbaka i tid så får du ingen lunch. Så var det bara det, så fick man ju vara tillbaka i tid. Och så det var hemskt, men det var också jäkligt häftigt, lärorikt. Det var allt på en och samma gång. Det var häftigt, lärorikt, förstörde kroppen för livet, men det var också, man kan sakna det på något sätt. Det var enkelt, man avskärmades från allt, det var bara att träna. Fanns liksom inget internet, fanns inte någon tv direkt heller liksom. Fanns liksom inget, vi bodde liksom i en by, det fanns inte ett skit att göra. Ibland fick man smyga ut på kvällen och så fick vi skicka ut någon av de yngre, sticka ner till byn och hämta 10 pizzor in på rummet. Sen vet jag någon gång vår tränare kom in och hittade de här kartongerna, blev helt vansinnigt att vi hade ätit pizza, för han sa att det var skitmat liksom. Så tränade vi 3 gånger om dagen, så det spelade inte så stor roll, det var nog bra att äta en pizza då och då. Nej, men så att det var väl den relationen, och vi fick väl en ganska bra relation, för att det blev han och jag som var ute och reste sen, och vi hade väl inte så mycket gemensamt heller, mer än att vi hade intresset i att man ska träna hårt. Så att där var det, och sen träffade jag Jannik, och där var det ju, det var ju efter 4 år, och då hade jag Jannik drygt ett år bara, men vi hann också lära känna varandra ganska bra. Och det var nu egentligen precis vad jag behövde under den perioden. Men sen så gick liksom, sen kom nu allt mitt negativa beteende fick liksom en konsekvens i slutändan där, när jag hade skadat mig i den här EM-finalen och tvingades vila och slappna av. Och då liksom kom nu alla de här åren av pushande och pressande över alla gränser liksom, kom nu fatta mig då när jag tillät mig själv att slappna av, och då blev det liksom bara helt svart.
Nej, för jag tänker på de polska skidbackarna och 2,38, och det blev aldrig högre än så när du var 22. Har du reflekterat över det sambandet efteråt?
Ja, men det har jag. Det är, alltså, jag har pratat med en min närmsta vän, tränar i samma grupp, hoppade stavhopp och deltog också på ett olympiskt spel tillsammans. Och ingen i hans träningsgrupp på den tiden då, fram till nu, bor han i Qatar och har tränat och måttat som teoriskuld i höjdhopp. Men de tränar helt annorlunda. Men fram under den tiden så var det ju ingen som kunde utöva sin idrott efter 25 års ålder. För alla var så söndertränade. Det talar väl för sig själv. Alla gjorde väldigt bra resultat väldigt tidigt. Framgångsrika. Men det var ingen som höll på med sin idrott efter 25 års ålder. Det är ju ganska talande för sig själv. Tränar alldeles för hårt. Folk fick stressfaktorer till höger och vänster. problem med ryggen. Antingen så blev han mentalt stark eller mentalt nedbruten. Så att givetvis har det ju med det att göra, och det var ju kanske det jag minst behövde, för jag hade ju en träningsvilja, träningssug som räckte liksom till hur mycket som helst. Så jag behövde egentligen en tränare som begränsar mig, som sa det här räcker, du får inte göra mer. Hade kanske lärt mig något som ingen pratar om, mental återhämtning. Du måste liksom tänka på någonting annat, du måste göra någonting annat. Men där hamnade inte jag. Jag sökte mig till en miljö som jag tyckte var lockande, och där och då visste jag inte bättre, så att jag kan inte ångra. Jag hade inte gjort om det, men jag kan inte ångra det valet jag gjorde, för där och då så trodde jag att det var absolut bästa jag kunde göra. Och det är jag nöjd och stolt över, att fan, jag gjorde mer än många andra, för att jag trodde på det här och jag gav 200%. Så jag kan inte ångra, jag gjorde bara det på fel sätt, men jag visste ju inte om det, så att det var inte så att jag valde.
Du hade inte en tränare som visste om det här?
Nej, och det var inte så att det fanns något annat alternativ på bordet som det här är bättre, men nu valde jag det. Utan jag tänkte, här, det finns bara detta.
Det påminner mig lite grann. Jag pratade med Mark Allen en gång som har vunnit Ironman 7 gånger på Hawaii.
Ja.
Han tyckte att de absolut svåraste och jobbigaste träningspassen, det var när man inte fick lov att ta i.
Ja, men det stämmer. Och det är alltså våga vila. Det är intressant, och det är många som är ju extremt rädda. Det var jag också. Man är rädd för att vila, man är rädd för att slappna av. Man vet, man är liksom, för man tror att man inte gör det bästa för sin idrott när man släpper det i några timmar, ett dygn. Men det är ju det bästa du kan göra, oftast, för att du kommer tillbaka med en sån hunger, ett sug som liksom, som du inte får om du gör någonting varje dag, dag in, år ut. Liksom. Då försvinner det här lite extra. Så att man måste våga vila i ett syfte både mentalt och fysiskt. Fysiskt så blir det bättre, du hinner bygga upp det, kroppen återhämtar sig. Mentalt hinner du bygga upp det här suget som man hade när man var ung. Liksom, du kan ju få tillbaka det lite genom att vara ifrån det lite. Så att, ja, nej, där fanns mycket att lära. Vi, då jag och Jesper som pratade om det här, min träningspartner. Vi säger ju det, ja, vi borde ju tränat kanske 60% av det vi gjorde. Men det var han som sa det först, att ja, jag kan inte ångra det, för där och då så var jag helt säker på att det var det bästa. Man är ju stolt över att man valde det som var det tuffaste och bästa alternativet utifrån vad man visste.
Men sen kom ju då den här skadan, och sen gick det milt sagt rakt ut för.
Ja, det är inte som att kasta ett ankar utan någon förankrat till något sätt mitt ute i havet faktiskt. Nej, det blev helt svart. Gick in i vad jag inte visste var en utmattningsdepression. Någonting som jag inte visste vad det var för någonting. Jag kunde inte relatera, kunde inte förstå vad det var. Så jag trodde att jag var sjuk, att jag hade fått något virus, någon bakterie som man inte kunde hitta. Jag åkte liksom världen runt, och nej, inte världen runt, Sverige, och så var jag i Tyskland och gjorde massa tester. Det fanns ingenting som var fel liksom på det sättet, och jag kunde liksom inte börja träna, och därav så bröt jag mitt samarbete med Jannik då. Och det hade ingenting med oss att göra egentligen, det var bara att jag låg bara hemma i min säng och kunde inte göra någonting, och kände mig stressad över att jag inte var i Göteborg och tränade. Kände mig stressad lite över att jag svek honom, för att vi hade bundit upp och han hade lagt ner mycket tid på mig utan att egentligen ta någonting för det. Och han var ute och reser mig ganska mycket. Och då kände jag också liksom, fan, det här liksom bara svika på det sättet. Men jag kände att jag måste, därför jag är så stressad över situationen. Och då bröt jag med honom och så försökte jag liksom komma tillbaka lite själv. Men jag liksom hamnade i de här svackorna hela tiden. Och då var det liksom, jag hade liksom problem att ta mig ur min egen säng av egen kraft. Flera dagar så var jag bara uppe ur sängen när jag gick upp och åt. Sen gick jag och la mig och sov igen, och sov liksom upp till 20 timmar varje dag utan att överdriva. Och när det var som värst. Och sen så började jag liksom så smått rehabilitera mig, gå ut och gå och promenera efter 6 månader kanske. Och så har jag en extrem fysik och genetik som gör att, vilket jag har märkt än idag, att jag behöver träna extremt lite, och min explosivitet bibehåller jag väldigt lätt tydligen. Och då hade jag ju vilat ett halvår, så det var inte så att jag blev så mycket sämre vad jag trodde att jag skulle bli. Så när jag började liksom gå tillbaka till träningen efter 8 månader och jogga och stretcha lite, så testade jag vissa grejer och gjorde väldigt bra resultat på att egentligen inte ha gjort någonting. Och den sommaren då, 2011, efter, ett år efter den här incidenten på Europamästerskapen när jag skadade mig och det sen blev svart, då så drog jag ner till Spanien tävla, vilket var helt sjukt. Jag var ute från min lägenhet 3 gånger 1 timme i veckan när jag stack och tränade den här halvtimmen. Och helt plötsligt skulle jag stå till Spanien och träna. Och där så åkte jag dit, gjorde en tävling, gick ganska bra. Men när jag flyger hem därifrån så hände liksom, då blev det bara svart igen. Tillbaka på ruta 1, låg och sov i min soffa där i 2 månader. Sen bara insåg jag, fan, det här är liksom, det här är inget som kommer att gå över. Det här är någonting jag måste förändra. Och jag klarar inte av att göra det i ett idrottssammanhang, för att på den tiden fanns det ingen hjälp att få. Det fanns ingen kunskap, man visste inte vilka redskap, man visste inte vad man skulle göra. Så jag insåg att jag kommer inte kunna gå den vägen om jag ska få tillbaka någon form av liv. Och jag kände att jag har inte kraft att gå den vägen igen. För jag orkar inte dra upp mig igen. Nu har jag inte gått in på så djupa detaljer. Men allt från att ligga och gråta i flera dagar, panikångestattacker, liksom inte se något ljus i dagen. Jag har liksom aldrig varit nära på att ta mitt liv. Men jag kom ändå till en punkt där jag insåg, alltså kommer det vara så här resten av mitt liv? Då är det inte värt att leva då. Jag var aldrig där, men jag tänkte tankarna och fick respekt och förståelse för folk som tog sina liv. För jag insåg, är det så här år in, år ut, det går, alltså det tär på en så in i helvete. Så jag kände bara, jag kan inte gå tillbaka där. Men hade jag varit i det valet och kvalet idag, med den kunskapen jag har idag, så hade jag kunnat fortsätta idrott. Jag vet inte vilken nivå det hade varit på, men jag hade definitivt kunnat hantera situationen på ett mycket bättre sätt genom att hitta mina, var återhämtar jag mig, hur hittar jag mina frizoner, hur hittar jag liksom både den fysiska men framförallt den psykiska återhämtningen. Vad kan jag, vad funkar för mig? Är det liksom att gå ut och mata ankorna i en park, eller är det att klippa en gräsmatta, är det att läsa en bok, lyssna på en podd? Det fanns ju tyvärr inte poddar och tv-serier på det sättet 2010-11, vilket idag är fantastiska redskap för mig att koppla av på. Men hade jag vetat saker då som jag vet nu, så hade jag kunnat gå till idrottskarriären och skapat den på ett nytt sätt, tror jag. Men det fanns inte då, så då började jag om på noll liksom, och fick ut och gå 5 minuter i veckan, 10 minuter nästa vecka, 20 minuter nästa vecka, och började jobba som timanställd på ett ungdomshem liksom, för att egenträna på eller arbetsträna på eget sätt. För att jag blev sjukskriven på papper av en psykiater, men Försäkringskassan godtog inte det, för de ansåg inte att jag hade haft ett riktigt jobb. Även om jag var anställd i mitt eget bolag och tog ut samma lön år in och år ut, så fick jag liksom svaret att, men du får gå och jobba 100% ett år på ett vanligt jobb, och så sjukskriver vi det sen. Och då var det alltså jag drev det lite, men så orkade jag inte driva, så tänkte jag, okej, de kan dra åt skogen. Jag kommer skatta så lite jag kan resten av mitt liv, för att de gav mig inte något när jag behövde det. Och då sa jag upp all kontakt med den delen av samhället, och så började jag gå min egen väg. Och då började jag då arbetsträna själv och ta de här 10 timmarna i veckan, och sen så 15, och så jobbade jag upp där liksom under en 7-8 års period liksom, med allt från upp och ner. Och så började jag i kombination med det föreläsa, för att till en början för att tjäna pengar, för att jag kände att nu har jag inte jobbat på 2-3 år. Jag jobbar liksom timmar sig på ett ungdomshem, för 100 spänn i timmen liksom innan skatt. Jag lever fortfarande på väldigt låga utgifter, men jag inte gjorde någonting. Men i en sån här kommer jag inte kunna bygga ett liv på. Så då kom det upp med föreläsningar. Och om man ska vara helt ärlig, så första gången tog jag det bara för jag såg liksom att shit, men det här kan jag leva på i 2 månader om jag lever riktigt snålt. Så då hoppade jag på det. Sen kanske efter 1-2 år så insåg jag att det fanns liksom, fanns mer i det. Jag kan liksom, men då var jag ju mitt i min egen resa tillbaka, men jag föreläste som att jag var mycket längre kommen än vad jag var. Och idag så är jag ju, jag är inte förbi det, men jag är liksom, jag har kommit till en platå där mitt liv fungerar ganska bra, för att jag har de här redskapen att hantera och jag inte ska hamna där igen.
Men alltså, ligga hemma flera själv i flera år, sova 20 timmar om dygnet. Nu kommer liksom frågan, men vad sa din omgivning?
Man blev väldigt duktig på att, liksom backa in i en hörna någonstans. Och jag ville liksom inte, när folk frågade hur det var och vad man kunde göra, så ville jag inte. Jag ville liksom inte bara prata negativt hela tiden, men det är skitdåligt, piss, jag har liksom inte varit ute på en vecka, jag har inte handlat mat, skulle någon kunna hjälpa mig? Utan istället så ville jag liksom pusha på mig själv i positiv anda, så men det känns lite bättre, det är på väg att bli bättre. Så sa jag i vecka innan, vecka ut, för att jag ville någonstans tro på att det blev bättre. Fast det inte blev det. Och omgivningen visste inte, jag visste inte vad det var. Och de visste än mindre vad det var. Så att idag kanske man kan man prata om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt. Men det kunde man inte då, för det var knappt någon som visste vad det var. Så att det fanns liksom inte, dels visste jag knappt om det, men jag visste liksom att jag skulle förmedla det vidare till någon annan när jag inte själv kan hantera det. Så att jag stötte väl bort dem och höll dem på ett bra avstånd på så sätt att jag ändå matade dem med lite hopp hela tiden.
Men var det ingen som sa liksom, ska vi inte göra det här, eller varför är du aldrig hemma, föräldrar, eller varför gör du inte det här? Och...
Jo, men det var det. Men det var nog ingen, det var väl, jag kan inte minnas att det var någon som ifrågasatte mig. Jag tror till grund att det låg i att mina träningskompisar så, de visste liksom att jag tränade oavsett vad. Alltså var jag sjuk så tränade jag, hade en bristning i baksidan så tränade jag. Jag tyckte de som inte tränar för de var skadade var liksom veka. Jag tyckte det var mesigt. Så att de visste att om jag inte kommer till träningen så är, då är det någonting på riktigt, då är det någonting som är fel. Så att någonstans så tror jag de insåg det, shit, om inte han tränar då... Då handlar det nu inte om någon sån här motivation så att man, eller slöhet, utan då är det nu något allvarligt. Så att jag hade nu ändå rätt så bra respekt. Och...
Men var det liksom ingen som liksom sa att men nu måste ju Linus vara jävligt dålig om han inte är på träningen och börjar liksom slå larm där?
Jo, men sen så, jag sa ju oftast eller att jag hanterade och att jag hade koll på det. Jag försökte hantera det. Jag träffade ju lite olika psykologer eller psykiatriker lite, alltså, kanske inte första tiden men sen när jag fattade vad det var, och så skulle man hitta rätt i den djungeln. Det var liksom också en jäkla cirkus och soppa. Och
hur då? Så,
ja, men det först gick jag till en psykolog som var så här, skulle vara superduktig, och det kände jag bara bröt ner mig ännu mer, och jag fick inte den hjälpen som jag ville ha. Men det kanske egentligen var att jag inte fick förklarat för mig vad det egentligen var jag gick igenom. Så då prövade jag en annan. Då kom jag till en psykiatriker och hon kände som att hon inte trodde på mig. Och hjälpte mig liksom inte det. Kände som att hon mer ville höra om mina historier. Vad jag hade varit med om.
Alltså, mycket högt du hade hoppat och sådär? Eller?
Ja, men lite mer så här, vad jag hade fått uppleva. Liksom så här, och trodde, det kändes som att hon inte trodde på mig riktigt hur dåligt jag mådde. Och det kan jag känna igen. Och det har jag hört från andra också. Men just för mig, jag, när jag gick till de här personerna så... Det var enda gången man var ute och någonstans hade jag en självbevarelsedrift att jag gick alltid, jag duschade alltid, jag fräschade upp mig, man kammar sig. När jag kom dit så var jag fräsch och försökte vara så fräsch som möjligt. Och då upplevde jag som att de tror inte jag är lika sunkig som en person som inte duschar och kommer hit med flottigt hår, mjukiskläder och orakad. För att då ser de ut om jag är dåligt och jag ser ut om jag är bra och höll liksom fysisk form och... Jag gick inte upp i vikt och så, tack vare min genetik. Liksom. Så jag känner vad fan, det är ingen som tror på mig. Sen så vet jag inte om det är en grej jag har hittat på. Men jag har fått andra personer som har upplevt samma sak.
Eller så var det kanske att du duperar dem?
Ja, men så kan det också vara, det vet man inte. Men då, och så byter jag till en annan. Och sen så till slut så hittar jag någon som... hittar jag en kvinna som egentligen var nu gestaltpsykoterapeut. Det finns 200 olika benämningar om man kan bli... Men vi nådde varandra och jag var väl säkert också mer mottaglig då. Och då fick jag en bekväm, en trygghet i det. Samtidigt så träffade jag en psykiatriker som hjälpte mig att medicinera på ett bra sätt. Och honom träffade jag än idag, 9 år senare, från att jag började gå till honom. Så där hittade jag, men det var ju extremt tuff väg att börja om samma historia från början. Med en ny person och så ska man testa det ett tag och... Det är tufft och det lär ju vara lika tufft idag.
Men du fick ta det fram själv alltså?
Ja, men där fick jag lite hjälp av familj och så också. Som man orkar inte riktigt ringa de här samtalen. Och,
vad gjorde SOK då?
Jo, ja, där fick jag så här typ som en... Jag vet inte vad man ska säga, en avskeds... Vi liksom kom överens lite om att jag gick inte ut och berättade att jag skulle avsluta min karriär förrän våren 2012.
Varför det?
För att jag visste den dagen jag säger att jag... av psykisk ohälsa eller att jag kommer att sluta på grund av det, så kommer liksom allting klippas. Alltså då är jag på noll. Alltså jag får inte någonting någonstans. Och jag fick ju inget från försäkringen som jag egentligen var berättigad till. Och den dagen jag hade sagt att jag skulle sluta så hade alla bara klippt allt. Så hade jag haft 0 kronor. Och därav valde jag, alltså 0 kronor i inkomst.
Men du fick pengar från SOK alltså?
Ja, men jag fick pengar till att gå till en privat hund som var i sällsynthet och privat. Så fick jag så här 12 gånger. Alltså det är ingenting. Men så det var det, och då fick jag det betalt. Och där och då liksom allt som är mer än noll, det kan jag ta emot.
Men man ställde inte upp med någon resurser, menar jag. Alltså, nu tänker jag inte pengar.
Nej,
utan
men de hade ju en läkare som jag hade lite kontakt med i början. Men det tyckte jag var helt värdelöst. Alltså, han var helt kass. De hade en beteendevetare, hade de, som jag pratade med. Som jag liksom, det fanns liksom inte. Jag tror han är kvar än idag. Men han, det funkar liksom inte. Jag tyckte inte han hade liksom ingen. Nu kan man ju låta som han själv är besvärlig för sig. Men det fanns liksom inte. Han förklarade inte för mig vad det här var för någonting. Vad är det här psykisk ohälsa? Vad är en utmattningsdepression? Tar det 2 månader eller tar det 2 år eller tar det 20 år? Vad innebär det här? Liksom svart på vitt, så här är det. Sa till mig lite mer att det skulle vara så. Men det fanns liksom ingen som gjorde det. Och det fanns inte den kunskapen hos SOK heller. Jag är på dem än idag liksom, att det är jättekonstigt. Det är jättedåligt att de inte har samlat. Vi är ju väldigt många idrottare. Att ta nu, jag var ju först ut. Sen Robin Söderling har ju gått ut med det först nu. Det är nästan, det var ju 8 år senare vad han drabbades av. Jenny Rissved, det finns många fler. Samla oss. Dela erfarenheter. Vi har hamnat i en situation på grund av olika anledningar. Så de anledningar är gemensamma, andra är individuella. Men vi vet ju också att tack vare vi gjorde så här, att vi kände så hamnar vi här. Liksom i det svarta hålet. Kan man lära ut de vägarna vi gjorde till andra, att känner man det här, upplever man det så här, så bör man ta det på allvar. Det går inte att ignorera, och i längden funkar det inte. Men man kan fortfarande hamna i det här svarta hålet om man går en annan väg. Men man behöver inte gå samma väg som vi har gått när det finns ett facit av att det här är inte bra. Kan man lära ut det till andra genom idrottare, så kan folk relatera till det. Jag saknar något jag kunde relatera till som förespråkade det här ämnet. Då hade jag kanske tagit till mig det. Om jag hade varit på en psykologiföreläsning, så hade jag inte tagit till mig, för jag kunde inte relatera till det innan jag drabbades. Men hade liksom en stor känd idrottare pratat om det, så hade jag kunnat relatera till det. Och där tycker jag det är tråkigt att man inte använder den erfarenheten som finns. Liksom.
Inte ens idag?
Nej, jag har inte hört någonting. Och när jag pratade med Jenny Rissved, det var ju så 3 år sedan, om det, då fanns det inte heller. Jag har svårt att säga att det har förändrats sedan dess.
Men när du var där, när det var som värst, så någonstans har jag hört också att du kunde inte ens läsa.
Nej, precis. När det var som absolut värst, så gick jag upp en förmiddag, strax innan lunch, när jag liksom samlat energi. Gick upp, gick ut i köket, käkade, drack min kaffe. Och så på den tiden hade man ju papperstidning, det var ju fint. Jag hade det, och så satt jag och bläddrade och skulle läsa, så förstod jag inte vad det stod. Tänkte liksom, oj vad konstigt. Så tänkte jag var så trött, så efter varje måltid gick jag alltid och la mig och sov. Oavsett när det var, för det var en sån ansträngning att gå upp. Sov jag några timmar, så gick det väl några dagar. Sen bara slog det mig, jag kunde ju inte läsa, det kan inte stämma. Jag gick ut i köket, försökte läsa och insåg bara, jag har tappat läsförmågan. Alltså jag kan liksom inte få ihop det. Så bara, som man ser ibland så här på tv-serier eller barnprogram, när siffrorna bara svamlar ihop. Så var det för mig.
Var det rent synmässigt eller var det förståndsmässigt?
Alltså jag är lite osäker. Det var säkert en kombination, att jag kunde liksom inte fokusera i huvudet att få fram vad det var där. Så att det...
Blir du inte rädd då?
Jo, men då blev jag rädd, och då kände jag liksom att det här kommer jag aldrig våga berätta för någon. Det är ju superpinsamt att blotta sig och de bitarna. Men så där var väl en av de värsta så här upplevelserna, alltså insikterna. Bara, oj. Och så fick jag liksom lära mig läsa från början igen, sitta i mitt kök 25 år. Lära mig bokstavera ord, få ihop ord, meningar, innebörd av en mening. Och så. Det är ju så länge sedan nu, så man tappar ju lite greppet om det. Men det är ju en av de absolut så här skrämmande grejerna jag var med om. Det var med mycket sjuka grejer, men det var så här, det var så tydligt liksom. För det är liksom någonting du har lärt dig cykla en gång, så du bara helt plötsligt inte kunna cykla.
Vad var det mer? Har du några mer exempel?
Nej, men en panikångestattack som jag fick. Jag trodde jag skulle få en hjärtattack. Jag visste inte riktigt vad det var. Jag var helt säker på att jag skulle dö liksom. Jag trodde att det var också när jag var 25-26 någonstans. Så låg jag i min säng, vaknade tidigt i morgon vid 3-4. Bara låg och skakade, kände hur hjärtat, pulsen bara steg, hur det slog i bröstkorgen, och sen hur det bara liksom gick upp i 210 km i timmen hjärtat, och bara smällde, och bara tänkte shit, nu är det kört. Och någonstans kände jag jag måste bara somna så jag kan sova mig igenom det här, men det gick inte. Jag låg i fosterställning och så visste jag att jag hade inne på toaletten hade jag sömntabletter eller insomningstabletter, så kan jag bara ta dem så kommer jag nu somna, så kanske det går över eller så slipper jag vara med om det. Men jag kunde inte ta mig dit. Jag låg där säkert i fyra till sex timmar och bara trodde att det var liksom jag kommer där. Jag kunde liksom inte sträcka mig till telefonen och be om hjälp. Det är också en helt ofattbar upplevelse. Jag har hört många av andra som har haft en psykisk ohälsa som har haft mer inriktning på panikångestattacker. För mitt utfall blev vanligtvis liksom en depression. Medan andra kanske har en större bieffekt i panikångestattacker. Det är jag ju ändå lite glad för att jag inte hamnar i den, för att fan och gå igenom det flera gånger i veckan. Alltså det är rätt dränerande.
Nu sitter du här och det känns som att du har väldigt mycket energi. Vad skulle du säga, är du tillbaka igen nu med full kraft, eller vilket läge är du på nu?
Nej, jag skulle inte säga att jag är tillbaka. Jag pratar mycket om det, att vägen tillbaka till ett vanligt liv. Men jag har ju lagt helt om riktning. För hade jag gått tillbaka så hade jag gått tillbaka till samma vanor, samma mönster och hamnat i samma situation igen. Så jag har ju någonstans valt ett nytt liv, och givetvis är det ju begränsat. Jag kan liksom inte riktigt hålla fokus och vara igång under lika många timmar som jag önskar kanske att jag skulle kunna. Men det är ändå bra. Eller jag har ju hus, radhus. Jag tänker så här på att det är ändå lite mer än en lägenhet att ta hand om. För att lite som ska skötas. Vi har fru och barn och pluggar nu. Så att det blir väl inte mer påfrestning än så, tänker jag, i energimässigt. Så att jag är nu på den nivån man ska vara på. Sen önskar jag att jag kanske hade haft lite mer tid att orka göra saker utanför det, men... Samtidigt, min fru är liksom en superstark och energirik person, och hon är också väldigt trött med småbarnslivet och fullt med jobb och allt som vill komma där till. Så då inser jag också, ja men fan, då är det inte så konstigt om hon är trött. Om jag är trött, då kanske det är normalt ändå.
Vad har hon betytt?
Men vi träffades efter allt det här värsta. Så just i den första åren där så var ju inte hon med. På gott och ont. Där och då så var det väldigt svårt att leva i någon form av relation, för att jag visste inte vad som hände med mig själv, och så ska man ha någon vid sidan om. Men det som kanske hon har betytt då, som är ganska intressant, som kanske vi inte direkt har pratat om. Jag har inte tänkt på det så, som du frågade nu på det sättet. För att hon kom in i mitt liv slutet av 2014, början av 2015, blev vi tillsammans då. Och där någonstans så visade hon mig och pushade mig kanske lite mot nya höjder. Jag hade kört fast lite och var väldigt rädd att ta de här stegen, att liksom jobba mer än mina 50-60% som jag låg på och liksom fick det att gå runt. De fick mig kanske våga ta de här stegen, och fick mig att våga jobba lite hårdare, våga satsa lite mer på föreläsningarna och få köpa det här huset då. Och med hus, varför jag säger det, det är liksom för att det är lite mer ansvar, det är lite mer att städa. Det är något skit som går sönder som man måste ordna själv. Och framförallt då att våga skaffa barn, någonting som jag var ganska säker på att jag inte skulle våga, för att jag kände att jag måste ha så mycket mer energi. Så hon fick mig att våga göra det. Och sen nu då det sista, kanske som sista pusselbiten, fick mig att våga börja plugga liksom. Alltså hon har ju aldrig varit så för att jag ska börja plugga, men att jag vågar liksom göra något som är 100% bindande liksom. Det går inte att komma undan det. Och det är väl sista steget då som jag tror är pusselbiten för att bygga liksom ett nytt normalt liv, om man får kalla det så. Så det är väl de bitarna, hon kom in sent, men jag hade kört fast då och kanske aldrig hade vågat ta de här stegen annars, men hon har fått mig att gå över den här gränsen.
Du måste också ha varit ganska förstående för den situationen som det var i den bakgrunden du har.
Ja, men det tror jag. Eller det måste hon ju varit på något sätt. Så att jo, det har ju varit definitivt. Definitivt. Annars hade det ju aldrig funkat heller. Då hade man liksom inte kanske respekterat det här med att man behöver lite extra återhämtning ibland, och att man inte orkar göra vissa saker, och respektera att man kanske inte hänger med på somliga sociala aktiviteter vid tillfälle och så. Definitivt.
Hur har det påverkat dig att du har fått barn då?
Jo, men det är ju häftigt. Det är en omställning. Innan prioriterade jag sömnen väldigt mycket i min, alltså i min egen rehabilitering då. Men nu är det är ju kört. Det finns liksom inte på kartan. Nej, men så att jo, men det har påverkat mycket. Men i slutändan så är det ju positivt i så sätt att jag vågar ta de här stegen och inse att jag överlever än så länge med väldigt lite sömn. Minimalt med egen tid. Minimalt med spelrum för den här återhämtningen som är extremt viktig. Och ger väl väldigt mycket glädje också. Det som är svårt att förklara för någon som inte har fått barn. Men alla som har fått barn förstår ni vad jag menar med att man får ju så oerhört mycket tillbaka. Och livet får liksom en annan mening. Man själv kommer inte i första hand.
Om du nu sitter här och reflekterar över det som var innan du åkte i det här svarta hålet, den här utmattningen och så vidare, och det som hände sen, vad är det för någonting som slår dig som du säger, ja, det här är nog de viktigaste lärdomarna utav det här?
Så den absolut viktigaste lärdomen för mig, kanske viktigast att förmedla vidare, skulle nog vara det här med mental återhämtning. Det spelar nu ingen roll vad man gör, vem man är. Jobbar man på ICA, jobbar man på ett lager, jobbar man som vd på ett stort företag, eller man är elitidrottare eller man är vad man nu är, så måste man, alla har olika nivåer, somliga klarar av att slå av och slå på. Så att jag har träffat så här superentreprenörer som jag bara, hur får du livet att gå ihop och klara den här pressen och stressen hela tiden? Så om jag klarar inte det. Men det är en viss person som förklarar. Han sa, alltså, när jag sätter mig ner i soffan så kan jag bara slå av det. Pang, som en strömknapp. Slå av, pang, kan jag somna. Och sen kan jag slå på när jag slår på. Men jag kan slå av och slå på. Och sen har jag kopplat det till mig själv. Att jag hade ju supersvårt att slå av. Jag kunde aldrig slå av, så jag var hela tiden påslagen. Och fick aldrig den här återhämtningen, för jag hade inte den här strömbrytaren. Och idag inser jag liksom vad jag har fått hitta för verktyg för att kunna få de här återhämtningsperioderna, att tänka på någonting annat, lyssna på poddar, kolla på tv-serier eller lite andra grejer. Men så just det att den totala belastningen, att man måste hitta där i vardagen, i veckovis liksom, avsätta tid om man inte har det av sig själv för att få den här mentala återhämtningen, sin egen lilla frizon. Att för som leder att inte göra någonting. För som leder att gå ut och gå. För som leder att lyssna på en podd. För som leder att gå och träna. För mig är det absolut sämsta som finns. Det är att gå och träna när jag är sliten. Det tar så jäkla mycket energi. Samtidigt som det är det bästa jag vet. Det är det enda jag vill. Det är att gå och träna. Men jag får begränsa mig till mina 1-2 pass i veckan. Och det är liksom, tog lång tid att lära mig det. Att någonting som är kul. Någonting som jag har passion för. Det kan ta energi. Medan för någon annan är det kanske bästa de kan göra för att må bra. Så att våga hitta sin grej för att kunna slå av och slå på för att få den här mentala återhämtningen. Så det viktigaste är den här strömknappen, att man, det är ett förenklande sätt att tänka på det, att kunna slå av och slå på. När den är av, då återhämtar du det mentalt. Fysiskt, ja, om du tränar så sliter du på kroppen. Men när du sitter i soffan så återhämtar du dig fysiskt. Det gör du när du sover. Men mentalt så återhämtar du inte dig bara för att du ligger ner. Är ditt huvud igång och spinner, så tar det energi. Så att hitta den strömbrytaren där är nu det absolut viktigaste. Och det spelar ingen roll vem man är, för man kan vara uppstressad och extremt liksom fylld i hjärnan av tankar. Även om du har ett jobb som är 7-4 jobb och sen behöver du tänka. Det kan vara andra saker, det behöver inte vara jobb. Det kan vara familjesituation, livskriser, någon som går bort. Det finns massa grejer som kan belasta huvudet, liksom, att man går över de här gränserna.
Hur ser du på den kulturen som vi har? Du nämnde just själv entreprenörer, företagare, att man ska jobba väldigt mycket, man ska prestera väldigt mycket, då får man på något sätt en annan status än om man gör som du, sätter sig och tittar på tv-serier i 2 timmar eller som har det här som en avslappning. Hur ser du på det, och hur tycker du att det påverkar människor idag?
Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Jag tror att det påverkar väldigt mycket De människorna som klarar av det får nu ett fantastiskt driv och liksom får verkligen leva ut sin passion. Men de människorna som inte kan hantera det blir nog en enorm press och stress för och slår liksom ut på andra hållet på det negativa sättet. Att man jobbar för mycket, tänker för jobbet på för mycket. Man blir ständigt påminn via sociala medier och liknande som säger att man slår liksom inte av. Jag tror mycket tack vare mobilen. Alltså vi hade haft psykisk ohälsa utan mobilen och vi har haft det lång tid tillbaka. Men det är nya former av psykisk ohälsa som har ökat extremt mycket, både bland unga och äldre. Det beror nu på den här pressen och stressen ständigt ökar. Du är hela tiden kontaktbar. När man sitter och kollar på en film, pang upp med mobilen så fort man uttråkar. Så kollar man vad som har hänt, man läser nyheterna, man kollar kanske på Instagram. Eller man kollar sin mail. Det är liksom man. Men generellt är vi väldigt dåliga på att slå oss på. Och mobilens tillgänglighet för jobb och pressande och stressande saker, sociala medier i den mån om att du ser hur mycket andra jobbar, hur mycket de tränar, hur mycket de äter sunt eller vad det kan vara, vad man nu har svårt för att ta, blir man ständigt påminn om det så blir det hela tiden, det är väldigt svårt att slå av, tror jag, är den här nya formen av, den nya vågen av psykisk ohälsa som har kommit. Är nog mycket förknippad av att man ser allt och alla och är ständigt nåbar hela tiden. Om man inte har det på natur att man inte tar till sig det man ser.
Men om du tänker tillbaka till när vi började nästan det här samtalet. Där du bland annat nämnde att jag blir nästan tvingad till att gå ner och hoppa höjdhopp. Och så kom du in på den banan. Om du tänker att det där inte hade hänt. Hur tror du att livet hade sett ut då för dig?
Alltså en viss del hade ju varit skittråkigt. Jag hade inte fått uppleva så mycket, tror jag. Jag tror jag hade fastnat i ganska fyrkantiga och tråkiga vanor väldigt tidigt. Så att jag hade inte fått uppleva så mycket. Samtidigt så hade jag också kunnat ha en prestationslöst roligt. Det hade inte krävt kanske så mycket. Men framförallt så i slutändan så tror jag nog att jag hade hamnat där ändå. Det hade bara tagit väldigt mycket längre tid. Det kanske inte ens hade hänt idag. Det kanske hade hänt om 10 år.
Varför då?
Därför jag tror jag har den här personlighetsdragen att kunna pressa och pusha mig alldeles för långt, att jag inte kan sätta de gränserna. Så hade jag haft ett vanligt jobb, alltså vanligt jobb låter ju som att det är något negativt, men för mig tänker jag det är liksom ett jobb som, där man är anställd av någon, när man inte behöver driva det själv. Hade jag haft den formen av jobb så hade jag säkert tränat 6 dagar i veckan. Jag hade säkert pushat gränserna och liksom bara lagt på ändå. Så då hade det nog brustit. För jag har nu inte den, har inte haft den liksom gränsen att stoppa mig innan. Och då hade jag inte heller varit medveten om det. Så då hade jag nu hamnat där förr och senare. Men som en elitidrottare, eller om du blir, får en hög position inom ett jobb, eller du är entreprenör, så är det lite lättare att hamna där lite tidigare. För att du kan liksom lägga på. Det blir en extrema situation väldigt tidigt. Och talar jag från elitidrotten, så är det en extrem situation. Du ska få ut så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och då är ju risken att du hamnar där tidigare. Kontra om du drar ut det på ett liv, så tar det nu längre tid att hamna där. Man kan hamna där ändå. Och det gör man ju. Så jag tror bara jag hade hamnat där lite senare.
Hur kan det påverka att man är extremt viljestark som person?
Så lär man sig styra det, så blir det en enorm tillgång. Och därför tror jag det är så. Det finns många som använder för detta elitidrottare inom företag och så, för att man ser att de är så drivna och målinriktade. Och det är liksom väldigt framgångsrikt i den världen. Så att det är ju en tillgång om man lär sig. Och lär man inte sig styra det, så kan det ju vara en extrem belastning. Och jag är nu någonstans mitt emellan. Jag har så jäkla snävt vad jag är intresserad av. Så att saker jag brinner för, det är först då jag går igång. Och det händer inte så ofta, så att det kanske är bra, men sen är det lite synd att jag inte kan använda det på fler sätt positivt, att jag liksom kan välja att nu när jag pluggar, tänk om det hade varit roligast, jag visste bara plugga, det hade jag bara läst hela tiden, helt fantastiskt. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt, jag gör det för att jag måste lära mig det, men hade jag kunnat vända det och liksom okej, nu blir det här besattheten, hamnar i det här, då hade det varit enorm styrka. Så att det är nu både och.
Men vilka råd skulle du vilja ge till andra just att upptäcka de här tecknen tidigare än att man ska hamna i där du hamnar?
Ja, det är ju det svåra. Det är liksom svårt jämfört med en fysisk skada, så kan du ju se liksom, gör du magnetröntgen så kan du se att muskeln börjar gå sönder och så kan du förhindra det innan. Och här så ska du verkligen känna det och veta vad du ska känna efter. Men det är ju... Ofta är det liksom en extrem trötthet som kommer över en som inte går att sova bort. Det spelar ingen roll om du sover 10 timmar eller 5, du är lika trött. För att du är så pressad och stressad. Så att extrem trötthet, lätt irritation, svårt att slå av och slå på, sover lite sämre. Är väl kanske de vanligaste så här som, men det kan ju också bara vara i perioder. Det behöver inte betyda att man är på väg i psykisk ohälsa. Så idag kastar man sig ganska enkelt med ordet psykisk ohälsa, medan folk är lite trötta och slitna. Och det är normalt att vara det i livet, för att det går i perioder. Men det är inte psykisk ohälsa. Det är liksom när du gör det under alldeles för lång tid och det smäller, då kan du hamna i psykisk ohälsa. Men att vara trött och sliten och deppig, det kan man vara normalt också, liksom. Det hör till livet, och det är det folk idag kanske slänger med, att man har haft liksom, varit lite i en psykisk ohälsa för man har mått dåligt. Men man kan må dåligt och man kan må dåligt, det är svårt. Men jag åter till tipsen där, så att de sover dåligt, ständigt trött oavsett hur mycket man sover, lätt irriterad, inte kunna slå av och slå på de här grejerna som man är, som man då fastnar på och tänker, pressen och stressen.
Närminnet har jag hört att sviktar också.
Precis. Närminnet definitivt. Det finns ju typ så här ganska 10 vanliga grejer. Och närminnet är ju en av dem. Att man får väldigt dåligt närminne. Men det tycker jag att jag har hela tiden. Så att, men visst, om jag ska tänka på det när du säger det. Så mitt närminne är ju extremt mycket sämre när jag är jättesliten. Så under sommaren så har jag haft det ganska lugnt. Då har mitt närminne blivit mycket bättre. Jag har liksom en tenta som jag är back från plugget och jag har börjat läsa på den. Och helt plötsligt kommer jag ihåg det jag läser. För när jag var inne i den här pressen och stressen, massa vab, 100% plugg, ska göra massa andra grejer och så familjeliv. Alltså då, jag kom knappt ihåg vad man åt på morgonen ju. Så att det hänger ihop som du säger, att närminnet blir ju sig, får ju sig en kyss också.
Kan du säga, också om du tänker tillbaka, det här skulle jag definitivt gjort annorlunda, och hade det hjälpt dig?
Ja, det jag skulle gjort annorlunda är att hitta någonting som fick mig att koppla av. Börjat läsa böcker eller någonting när jag var ute och reste. När jag låg mellan tävlingar och träningar, eller mellan träningarna och passen hemma, så låg jag bara och väntade på nästa träningspass. Jag skulle gjort någonting annat, jag skulle plugga, jag tror mycket jag hatade. Så skulle jag satt mig och pluggat, skaffat en hobby som liksom verkligen tog mina tankar dit för att inte tänka på träningen. För att när jag sen hade kommit till träningen så skulle jag liksom vara liksom mentalt återhämta på den biten. Men nu jag tänkte på träningen från det senaste passet till nästa pass på vad jag skulle göra. Och då låg jag liksom och slett ut det istället för att liksom tvinga mig att göra någonting annat. Så att jag hade nog lärt mig, alltså hittat någonting som gjorde att jag tänkte, om det var hobby eller om det var liksom tvinga mig att jobba någon timme extra mitt på dagen eller plugga, så hade jag gjort det. För att det hade gett mig mer hållbar idrottssatsning över tid.
Du, vi ska avrunda alldeles strax. Men jag måste ju fråga, framtid, när får vi se dig i Mästarnas mästare?
Alltså snart, så jag vill ju vara med, det hade varit en dröm. Men jag har ju någonstans i så här barnslig protest inte tittat på förra säsongen.
För att?
Ja, men nu tycker jag att nivån har blivit väldigt låg i många idrotter. Jag anser ändå att somliga av dem så har jag varit... Men jag tror de har någonting emot mig. Alltså det ligger någonting djupare där. För att jag har... jag vet inte. Jag har aldrig fått frågan. Jag har nog aldrig ens varit nära. Jag har nog gett upp den drömmen. Men denna säsongen då som kommer... Vad lever vi i nu? Det kommer nu 2022 då. Sänds den väl i vår, kan jag tänka mig. Och där är idrottare som har presterat väldigt mycket mindre. Och det var det första säsongen också. 48 rankade i världen som bäst som tennisspelare. Det är liksom... Jag låg 3-5 i 5 år, har vunnit världskuppens final och alla de största tävlingarna utom då VM och OS. Men, så att ja, och nu då så satsar de ju på, man ska ha en unik historia, för nu har de med lite lägre nivå på idrottare, folk som inte är egentligen mästare. Jag är ingen mästare heller. Ska man vara mästare, ska man ha vunnit VM eller OS, möjligtvis EM i min bok, det har inte jag. Jag är ingen mästare på det sättet. Men nu är det så många som är med som inte är mästare heller. Då har nivån sjunkit, och sen då har de ju valt det här att, ja, men eftersom vi inte har tillräckligt många mästare så får de ha unika historier. Och då anser jag, okej, då har jag en av de mer unika historierna som ändå har förändrats för ganska många, med att jag var den första svenska idrottaren, bortsett möjligtvis från en då, som pratar offentligt om psykisk ohälsa och kanske har ändrat kulturen inom det i Sverige. För att idag ser vi jättemånga idrottare som pratar om det, både via sina sociala medier, men på min tid så var det ingen som pratade om det. Någonstans så blev jag en barriärbrytare. Nu kan man ju låta som man har hybris, men så var det. Det var ingen som pratade om det. Jag tog den smällen, och nu är det jättemånga som gör det, och folk blir hyllade för det. På min tid var det annorlunda, och det tänker jag är en unik historia om något att kunna delge i ett sådant sammanhang. Så att,
så vi säger SVT, lyssna nu på den här, det här avsnittet. Jag tror jag ska skicka den här länken till några stycken på SVT.
Gör det, men jag står för det, och jag förstår att jag låter extremt bitter. Visst, jag är under de första 10 åren när Mästarnas mästare sändes, så hade jag respekt för att jag insåg det är bara mästare med. Men när det inte ens är bara mästare med och de satsar på karaktärer, då kan jag känna en bitterhet, för att då anser jag ändå att jag skulle kvala in. Dessförinnan har full respekt för att jag är ingen champ i de måtten, och det får man ändå ha respekt för. Men annars så sen tror jag att det här kommer ju för att jag jättegärna hade velat vara med. Så är det bra. Det kan jag ju erkänna.
Jag är ingen champ, men jag tycker att jag har fått nöjet att få prata med en champ. Och jag tror att vi hade nog kunnat snacka några timmar till om vi hade haft tid och varit på det humöret. Hur tycker du att det här snacket har varit?
Ja, men det har varit sjukt trevligt. Jag tror jag har... Efter en lång sommardvala också här, som jag inte har kommit igång, har liksom någonstans gett mig ganska mycket tankar också. Det så kanske jag babblar på väldigt mycket. Men ibland är det lite egen terapi att få göra sådana här grejer. Nu gör jag inte det så väldigt, nu är det väldigt sällan, men när jag gör det då som idag, så går man ju igenom och påminner sig själv om många saker. Så att det så har varit sjukt trevligt, proffsigt och väldigt, jag tror det var bra för mig själv också. Vakna till liv lite igen, att liksom nu är det... Nu kör vi igång igen.
Ja, härligt att höra att jag får bidra till det. Ja. Du, om du skulle välja någon annan som du tycker borde sitta i din stol och bli intervjuad, vem skulle du vilja ha då?
Jag har tänkt en del på det, och ibland kommer man på så här klockrena, ibland kommer jag inte på några. Men så någonstans så tänker jag på det jag själv hade varit intresserad av. Tyvärr kanske det är samma genre, men en annan idrott. Då tänker jag Jugomir Vranjes. Är väl från dina traktor från början, om jag inte kan ha helt fel. Men han bor i Lund nu. Han var liksom framstående idrottare, handbollsspelare liksom i den största handbollseran som har funnits egentligen väl i Sverige. Och han hamnade också i någon form av utmattnings- eller någon form av depression och skrivit bok om det. Jag har dålig koll på historien. Men det jag skulle vilja veta då är om hur han, frågan till honom är hur tog han sig igenom det? Samma fråga som du ställde mig. Vilket är det viktigaste rådet han skulle ge vidare?
Mm, jättebra tips. Han är absolut från... Jag tror att han är från Hisings Backa.
Ja,
från början. Och har ju som sagt varit extremt framgångsrik. Så Vranjes tycker jag, det tar jag verkligen till mig. Det har varit väldigt intressant. Du håller ju lite föreläsningar och sådär. Och då... vill naturligtvis många lyssnare veta, hur får man tag på dig, hur följer man dig och sådär?
Ja, men man kan det, så är det nu bara googla mitt namn. På min hemsida kan man skicka, eller skicka via sociala medier, Instagram, Linus Tomblad, Tomblad i ett ord. Annars är det linus@linustomblad.com, så att vill ni verkligen få kontakt med mig, så är det bara att söka på mitt namn, så hittar ni mig.
Linus Törnblad, ett stort tack för att du ville vara med i den här podden.
Tack själv.
Du har lyssnat till avsnitt 102 av Spännande möten med Linus Törnblad. Vill du lyssna på lite fler djupare intervjuer när livet inte är så där spikrakt? Ja, då kan jag rekommendera avsnitt 68 med magiken Carolina Ravn. Vill du använda podden för marknadsföring eller sponsra podden privat? Hör av dig via spannandemoten.se, sociala medier eller via mail gunnar@österreich.se. Nästa gång, då ska ni få träffa en politisk vilde, nämligen Amineh Kakabaveh, peshmerga-soldaten som blev utkastad från Vänsterpartiet. Till dess så sätter du dig med en vän, du tar något gott att dricka och diskuterar vilken årstid som är bäst. det gött.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.